Det var våghalsigt att hoppa ut när recordingen är igång.
Ja, jag kom på det precis när jag jag kan inte hitta någon setting som skulle vara ändrad, så det... Välkommen till 164 avsnittet av GOTY!
I den här podden är vi ständigt på jakt.
Efter årets bästa spel!
Ja, det är vi! Oj, oj, oj. Hur är läget med er?
Oh. Ja, men det drog vi här innan nu att alla mår egentligen röv. Men det, ja. Vi får säga att vi mår bra nu i podden.
Ja, det får vi göra.
Vi är hypade.
Några av oss var uppe och såg Super Bowl. Några av oss var dödssjuka. Och några av oss har varit iväg på långsresa. Så det är mycket jobbigt.
Ja, det är det faktiskt.
Får jag säga något om det?
Ja, gör du det.
Jag har ju varit i musikstudio uppe i Strömstad och spelat in bangers som kommer någon gång framöver.
Oh.
Och när jag var där, det var ju i Max studio som har Snacka videospel, så jag passade på att göra ett litet gästspel där också på plats i podden. Så det kan man lyssna på om man vill, det finns ju ute nu.
Ja, men vad kul. Ja, det ska jag lyssna på. Jag såg inte ditt namn i avsnittsnamnet tyvärr, Dennis.
Nej, det stod i... Ja, jag tyckte med det. Det stod i beskrivningen. Det stod det Dennis och Dennis. Vi var ju två Dennis.
Ja, just det.
Ja, vad kul. Den andra Dennis var med också.
Amen.
Men jag har en fråga här nu. Har ni något officiellt bandnamn fortfarande? Eller är det liksom, jag brukar ju skoja att ni heter Project D&D. Men det...
vi skämtade om det i studion att vi skulle heta Dungeons and Dennis. För att vi gillar Zelda så mycket och det har mycket Dungeons där. Men det finns några konceptnamn men inget riktigt spikat ännu, så det...
Nej, är det spelrelaterad musik på något sätt?
Nej.
Nej,
det är det inte.
Nej, jag vet ju att Max och Simon håller på med det ibland. Eller de har väl någon sån spelrelaterade bangers, så att säga.
Absolut.
Men det var ju skönt att du höll dig borta från det.
Ja, precis. Nog om det.
Jag håller på att stala här för jag hade glömt ladda mitt sån här soundboard med jinglar. Men jag har precis fått upp det nu, så nu kan vi gå över till analyser.
Du stalar, ja.
Åh nej, håll i
den.
En gång till.
Ja, en till. Så ja.
Haveri.
Nu så.
Ja.
Jag har massor med nyheter den här veckan också.
Oh.
Har du massa? Underbart. Jag har lite färre får jag säga.
Ja, man kan börja du med något så får vi se vad det...
Jag kan börja, det blir lite två i en här då. För jag hade skrivit först att det är ju de här ryktena som har gått om Xbox nu då. Att de ska bli tredjepartstillverkare och att de ska släppa på sina exklusiva spel till bland annat PlayStation då. Men nu gick de ut idag då med att de ska offentliggöra allting då på torsdag klockan 21 via ett specialavsnitt av den officiella Xbox-podcasten då, lite udda val av medier att lägga ut i.
Verkligen udda. Lite tråkigt val av datum också. Man hade hellre haft det så att vi hann få in lite breaking news här, men det blir det ju inte.
Att de inte tar hänsyn till oss.
Nej. Ja, det är för jävligt. Vi är Sverige, ju Xbox största supporters. Måste
det måste vi nästan vara.
Ja, Anton.
Ja, det är ni givetvis. Ni och LRLA är väl på topplistan ungefär.
Det blir kul att se vad det är i alla fall. Det är mycket oroväckande, tycker jag. Mm. Men,
ska vi dra lite spekulationer? Vi har haft goda samtal idag, Emil. Ja,
men det har vi haft ju. Alltså, jag är ju rätt så övertygad om att det gäller tidsexklusivitet för deras egna, liksom, kanske inte vad man kallar first part-spel, men i alla fall de liksom studiosarna de har köpt upp nyligen som Bethesda och sådär och liksom Activision Blizzard, att det handlar om att spelen de kommer släppa där kommer vara exklusiva till Xbox, Day One Game Pass som vanligt, men att efter 6 månader till 1 år så kommer de på andra plattformar också, tror jag. Och det som jag tycker talar till min teoris fördel är att de ska annonsera det här är en jävla podcast, alltså jag tror inte att det är så big. Det är många som har spekulerat i att de ska liksom sluta producera konsoler. Men det är inte något man bara går ut och drar i en podd. Det är inte rätt som rätt.
Det känns ett rimligt
forum, tycker jag.
Nej,
och andra sidan, hur ska man, alltså, annars är det väl ett pressmeddelande eller någonting och då kan man inte förklara sig på samma sätt. Så det blir ändå kul med podd. Det blir spännande att se hur de snirklar in sig i sina olika resonemang och försöker liksom spinna det här. För det lär ju inte vara positiva besked. Alltså det tänker jag i alla fall. Någonting negativt kommer det vara.
Är inte det här positiva beskedet att alla får spela alla trevliga Xbox-spel som finns?
Det kan man ju se det som. Men...
Vilka nu de skulle ha. Det var det som var det roliga skämtet.
Ja, precis. Jag håller med dig, Emil, jag tror precis samma. Men det är konstigt, varför jag läste också att han, ni vet han Jeff Grubb, hade ju varit ute och vevat om att det talas om att Gears of War ska också lämna sin exklusivitet. Och då är det ju in och talar på liksom de här riktigt, riktiga Xbox-spelen liksom, som verkligen tillkännager vad som är Xbox. Och då är det ju en annan femma helt plötsligt. Då ger de upp.
Det var mitt första spel till Xbox 360, Gears of War 1.
Det var nog mångas.
Det och Fight Night Round 3 typ. Tungt spel. Nej, men det, om det blir det så är det ju verkligen first party, om man får kalla det det. Liksom. Det som är så synd, om vi ändå bara spekulerar, är att alla de här first party de har haft förr i tiden som har varit så himla kompetenta, liksom Bungie hade Halo och var liksom FPS gods på konsol, och de hade liksom Epic Games som gjorde Gears of War. Alltså de har inga av de utvecklarna, studiosarna är kvar. Och inte heller liksom folk som jobbar där är heller kvar. De har liksom ingen, oj det här är hårt, men de har ingen talang kvar. Alltså,
oj, oj, oj.
Halo är kört till liksom botten, och Gears har väl varit liksom, Gears 5 var ju rätt så omtyckt. Men det är ändå liksom inte, alltså innan var ju Gears of War ett riktigt sånt staple. Ja, men exakt.
Mm.
Nu är det mer så här, ja, men det är ett riktigt nice spel man kan spela. Kul. Så,
ja.
Jag vet inte vad jag vill komma med detta med att basha mig på Xbox, men du och jag har ganska samma bild av vad som kommer hända på torsdagen. Vad tror du, Anton?
Jag tror kanske att det kommer vara ännu mindre då än vad ni tror. Att, att vissa spel kommer komma till PlayStation. Typ Hi-Fi Rush och såna.
Mm.
Sea of Thieves, de som har varit lite. Men ändå inte att de här, definitivt inte Gears och dem. Men ja, det är som sagt, det är svårt att spekulera när nyheterna är ute i princip när den här podden släpps.
Ja, just det.
Det blir väldigt spännande att se i alla fall, tycker jag.
Ja.
Om det är slutet för Xbox eller om det är liksom om det finns hopp kvar.
Ja, men verkligen.
Nej, varumärket kommer alltså, nog finnas kvar och Game Pass. Tror jag.
Ja, det tror jag också. Alltså jag, det som jag undrar lite är liksom alltså de måste ju vara tydliga med sin riktning här. Om de går ut och vevar och bara, vissa spel kommer till PlayStation ibland, kanske, om något år eller någon månad. Alltså då är det bara så här, va?
Det kommer säger vara förödande. Ingenting. Nej, det får inte
det
vara
så. Det säger ingenting. För det är mer, om de går ut och bara ett år efter de kommer, så kommer de liksom till PlayStation. Men det kommer vara Xbox först. Så då finns det i alla fall, om man är konsument kan man i alla fall ta ett beslut då att nej, men jag tycker det är värt att ha en Xbox. Det är skitnice. Jag får dem day one med Game Pass. Jag mår jättebra av det. Eller då, och nice, de kommer till PlayStation. Då köper jag den när det kommer nästa jul. Typ. För att om det bara är så här, ja, vi får se. Det är liksom, det tror jag bara liksom sänker dem mer. Tycker jag i alla fall.
Det kan ju också elda på PlayStation lite då om det blir så liksom, för då sätter det ju en ny press på PlayStation och liksom kunna leverera spel under den tiden som de här spelen bara finns på Xbox innan de släpps till PlayStation. Vad ska man spela på sin PlayStation under tiden? Så då blir det den pressen, så då får de mer eld i röven, vilket är bra.
Det är allt bra, gillar eld i deras röv.
Ja, precis. Eld i ringen.
Men det kanske var allt jag hade att säga om den topicen. Ja. Ska vi gå över till PlayStation då? Äntligen ett gott topic. I alla fall, du och jag, Dennis, har ju smygkikat lite på den här State of Playen som var för Final Fantasy 7 Rebirth, som de hade, det var egentligen förra veckan då. Men det var ju ett 20-minuters segment där man fick se lite gameplay och, som jag har pratat om, det klassiska japanska upplägget, vad man kan göra i spelet.
Ja, det är verkligen så, features.
Ja, men det är så här, och sen träffar du de här och de har olika abilities, typ så. Jag tyckte det såg jävligt bra ut, men det har jag tyckt hela tiden. Så det är mer en showcase, liksom bara, ja, men kolla här. Vi har liksom det hetaste spelet första halvåret i år. Än att de behöver egentligen säga något nytt, tror jag. För att alla som är intresserade är väl redan intresserade. Så jag tänker mer att det är bara en så, brösta upp sig lite och trycka den ner lite på Microsoft.
Det största var väl egentligen att de droppade demo i samband med den här visningen också. Och det verkar ju vara ett väldigt ordentligt demo som är liksom första inledande delen av spelet. Så sen när du köper spelet kan du liksom välja att hoppa över den delen i spelet om du redan har kört den i demot.
Är det sant?
Ja.
Oj.
Ja, men det verkar smart.
Finns det anledning att spela demot?
Ja, jag har också tänkt det.
Men jag fattar det som att det skulle vara en del typ mitt i spelet som man körde i demot. Och när man kom dit sen i grundspelet så kunde man hoppa över den. Men det kan, jag kan ha fattat fel. Men så uppfattade jag det.
Ja, jag blir osäker när du säger så, Anton.
Det låter ju som att, alltså, inte för att jag tror mer på dig, Anton, men nej, eftersom du har liksom fått den funderingen, så på något sätt låter det mer troligt, eftersom det är inte det vanliga sättet.
Man vet aldrig med Japan.
Nej, nej, man vet aldrig. Men oavsett så behöll man ju progressen då valfritt. Ja. Så det är alltid det bästa med demos. Mm. Absolut.
Jag kan inte förstå de som inte gör så. Alltså det måste ju vara liksom klicka på en knapp typ. Eller?
Ja, ja, ja.
Det är jag helt, ja, fattar inte. För liksom betor och sånt när man inte får över det. Det kan jag köpa. Alla ska börja på samma nivå liksom, när det är lite mer live service-spel. Men när det är liksom Wulong då, som också gjorde att man bara progressar vidare. Perfekt. Mm.
Ja,
svinnice.
Det är ljuvligt. En liten tjuvstart, det gillas.
Ja, de skulle ju patcha in en till del i demot, typ den 20:e eller något sånt, som skulle vara en annan del av spelet och som man typ fick känna på lite mer exploration eller vad det var. Något sånt. Men det vet jag inte om det var samma grej där, att det är fristående eller om det är progress som förs över också.
Mm.
Det får man läsa sig till.
Det jag noterade mest från den här visningen var att man skulle ha med Yuffie i sitt gäng rätt mycket. Och det tycker jag båda gott, för jag tyckte liksom combaten i den DLC:n med Yuffie var liksom utvecklad ett steg till från grundspelet. Jag gillar verkligen hur hon spelades. I och för sig spelade man väl bara som Yuffie då, alltså att man bara styrde henne, var det inte så?
Jo.
Jämfört med liksom grundspelet. Precis. Så verkar det inte vara nu. Nu verkar det vara att man styr alla igen. Antons mardröm.
Ja.
Sen är det ju det stående skämtet också, Emil, att Red 13 ska ju vara spelbar i det här spelet, har du noterat?
Just det. Alltså, jag fattar inte vad Tommy tjatar om det. Alltså, är det liksom att han skojar? Eller
det är hans selling point kring spelet.
Ja. Ja, men tycker han att det är nice? Eller liksom, är det bara att han är Stockholmskonst och skojar om det?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Man undrar när stenen ska landa också. Det kan ni fråga honom och skicka in till hans podd, Späcket.
Ja, nu var det väl spelat Tommy som sa detta visserligen, eller?
Var det?
Jag tror det.
Nej. Oj. Ja, är det som är skämtet?
Ja.
Jag vet inte.
Ingen aning.
Ja. Vi går vidare.
Det ska spelas i alla fall. Ja.
Det ska det.
Vi går vidare. Jag har en nyhet till. Och det är att Silent Hill-remaken, Silent Hill 2, som Bloober Team gör, den är tydligen alltså, i slutstadiet av sin utveckling, har de gått ut och sagt. Mm. Och att det kommer släppas snart då. Mm. Fast vi har ju inget liksom lanseringsdatum än. Men det ryktas ju då om i år i alla fall.
Ja, men det kanske är höstspelet då för PlayStation. Det vet vi ju inte vilket det var än. Det snackade vi om för något avsnitt sen.
Nej, kan det ju vara. Men frågan är om detta är multiplattform eller om det är bara
till PlayStation. Ja, det är väl exklusivt.
Ja, tror jag.
I alla fall till en början. Det kan ju vara tidsexklusivt då. Men, för det har ju visats upp på State of Play och så.
Mm.
Så det antar jag.
Det har det.
Mm.
Ja, jag vet inte fan. Jag tyckte att det såg rövigt dåligt ut på State of Play. Alltså, det såg ju ut som ett 360-spel, typ.
Ja, nu när du säger, alltså, är det verkligen tillräckligt stort för att vara deras stora höstspel? Alltså, jag fattar ju att det är en big deal att de gör en remake av det, men jag vet inte.
Kanske inte.
Nej.
Jag hoppas de har något lite mer juicy på gång.
Jag tycker inte det är till stort. Alltså, men så här, det är ett väldigt hyllat spel.
Mm.
Absolut. Men det är inte som att Remedy har gjort det, liksom. Alltså, eller liknande. Då hade det kunnat vara den sizen. Nu känns det mer så att de trycker in det early höst. Och sen så kommer bangersen november. Det vanliga slotten.
Ja, ja, men så kan det låter rimligt. Det undrar om Sony har någon studio. De som håller på gjorde Returnal. Det borde väl vara dags för ett nytt spel där snart. Men, eller så köper de väl in typ en Square-titel eller någonting som förra året.
Det borde de göra,
ja.
Förutom Final Fantasy 7 då.
Ja, just det, utöver det.
Utöver. De ska ha en till titel på det. De har precis släppt Final Fantasy 16, Tekken 7 Rebirth och Visions of Mana kommer. Precis, och Forspoken kom. De har väl en business unit till liksom på Square. Jag tror de har 4. Mm. Så de har väl ett team till som jobbar på något då.
Ja. Ja, vi får
helt
se.
Galet.
Ska ut.
Ja.
Och sen får 5 år torka efter det.
Precis. Får jag dra min nyhet som kördes över av en jingle?
Jävlar, spänn man är på den.
Jingelmaskinen är laddad här nu.
Den är laddad. Då, är den verkligen ny liksom nu då? Det har ju gått en vecka. Men
ja, men alltså, den är ändå het, tycker jag.
Det tål att analyseras.
Ja. Ja. Har ni hunnit kika på den här Last of Us-dokumentären ännu?
Mm. Nej.
Det var toppen till mig. Jag har tittat på hela. Jag tittade när jag satt på akuten.
Ja.
Det och var där,
side story. I dokumentären snackar ju i alla fall Neil Druckmann då om att spelet eller spelserien då förmodligen har ett tredje kapitel som han kommer vilja göra till ett spel då. Så det är i princip confirmed att de kommer göra ett tredje spel. Vilket är strålande nyheter. Kanske inte någon chock heller med tanke på vilka succéer både ettan och tvåan har varit med alla remasters och allt vad det är. Men,
nej, det känns ändå inte som en jätte liksom, hög oddsare tycker jag.
Nej.
Men det är jättekul såklart. Ja. Alltså, du har sett hela dokumentären också eller?
Nej, jag har inte det. Jag har bara sett klippet när just den delen när han pratar om det. Liksom. Och det blev ju ändå lite så här gåsur nästan när man hörde honom sitta och prata lite tissa och tassa om det. Liksom. Jag bara, åh jävlar, vilken kille.
Ja. Så det. Ja, jag tyckte dokumentären var riktigt bra. De fokuserade rätt mycket också på liksom, alltså det är inte bara så här tekniska grejerna, hur de utvecklade spelet, utan mycket internt på Naughty Dog. Det var ju dels liksom, fick de väldigt mycket kritik för sin crunching. Och sen så fick de väldigt mycket kritik, tänkte säga, men det fick de inte. De hade ju en stor läcka också, blev hackad. Just det. Så de tog upp de ämnena rätt mycket. Det som jag tyckte var roligt med crunchingen var då att alltså folk hade mått rövigt dåligt på något idag när de hade crunchat sönder. Det hade ju mycket med corona att göra också, att de blev delayade. Men då sa de bara, ja men nu är vi liksom, har vi släppt det. Vi är inget crunching team längre, utan nu har vi som en policy att det får man inte göra. Och bara, ja, fast ni har inte släppt något stort spel sen dess. Liksom, det är
de
lätt
fick
att
droppa
säga
det enda spelet de har jobbat på sen dess.
Ja, men exakt. Och så är de så här också, bara, ja, nu när vi anställer folk så har vi liksom gått ut och säger det, att vi crunchar inte här och så. Nej, det är jättelätt att säga, men sitta med Last of Us 3 sen och det är 2 veckor kvar till release. Eller ni ska droppa in det och så. Liksom. Alltså, det var ju bra att de har bestämt sig för det, men det är lätt att säga när man inte varit i situationen.
Det är lätt att säga nu, ja. Ja. Men är det, kommer de hinna släppa det här under PS? Alltså är det liksom det sista spelet som kommer på PS5 då, likt? Alltså ettan var på PS3 och fyran typ på PS4. Eller tvåan på PS4.
Det är sant.
Hur många år har vi kvar i PS5-an? Är det 4 år till eller så? Hinner de väl?
Ja,
det borde ju kunna vara det sista spelet.
Känns ju inte helt orimligt.
Nej. För 2020 kom det då, väl?
Ja, just det.
Eller? Jo, det och sen, ja. 6 år då, tar de på sig kan vi säga. 26.
Ja, då kan de ju släppa en remaster direkt sen och sen en remake på ettan och tvåan igen i den nya motorn då. Så det är liksom att hålla maskineriet igång.
Ja, just det. Så lär det bli.
Ja, det är fint. Nej, men det är ju väldigt goda nyheter. Men jag hoppas också att de gör någonting. Alltså de droppar det här multiplayer-projektet och så gör de ett fantasy-spel eller något annat kul. Alltså,
ja, men det hintade de ju om också att de har minst ett projekt till på gång. Som förmodligen är ett nytt IP då.
Ja, det är trevligt.
Ja, alltså, Uncharted 5 kan de inte göra. Det är för gjort. Alltså, 4 är också,
det är inte dags än i alla fall. Nej.
Nej.
Nej, det tycker jag inte.
Men det är ju den här tech-demon som de hade för PS5 så såg man ju någon tjej i en grotta där som många spekulerar är Nathan Drakes dotter då, så att det är ett kommande Uncharted-spel då. Men jag ser ju hellre än ett nytt IP faktiskt. Först.
Gärna fantasy eller sci-fi. Alltså, så att
sci-fi
inte bara
har det ju varit rykten om för några år sedan att de ska göra. Så det hade varit fett.
Mm. Jag tycker det. Alltså det känns inte som att det blir Crash Bandicoot direkt.
Förlåt. Nej, Crash Bandicoot.
De gör ju väldigt seriösa story. Även om Uncharted är väldigt komiskt så gör de ju ändå alltså real topics. Om
bring
man
back Jack and Daxter. Fan,
jävlar vad gott.
Ja.
Har du mer, Emil? Ja.
Jag har inget mer på analyser och diskussion.
Jag har en grej till innan.
du får ta dig grej, Dennis.
Tack. Nästan lika spännande som hela Xbox-grejen då, att nu är det väldigt många som är ute och vevar om att i mass här så kommer Nintendo visa upp nya konsolen då. Och
helt missat.
Ja, och mycket pekar då på att den ska vara fullt bakåtkompatibel med både digitala och fysiska Switch-spel då. Så det
tror jag stenhårt på också. Ja.
Det måste, så det kommer verkligen vara en uppföljare liksom.
Mm. Ja. Så jag tror verkligen de måste ha det. För det, Switchen är så stor i sig.
Ja, nej, det borde de verkligen lösa.
Nej, jag tror mer det fysiska är ett problem då. Om de vill ha andra cartridges nu som ska hålla mer data till exempel.
Ja, precis.
Om det är en starkare maskin. Men,
de kanske har dubbla slots. För det hade de ju på någon sån DS. Ja, DS var de första. Ja, de hade ju GBA-slott i botten. Och så DS-slott uppe liksom.
Jävla mäktigt.
Ja.
Riktig hackerbox.
Ja. Nej, men jag vet inte, min känsla kring den här konsolen, i och med att det är en direkt uppföljare, så är typ att de kommer ändå ha lagt fokuset på typ bara prestanda förbättringar mer än att de har någon schysst gimmick som de alltid brukar ha. Liksom.
Tror du inte det? Ja.
Jag vet
jag
inte.
Tror de kommer ha någon, det kommer vara någonting, tror jag.
Men vad skulle det vara i så
fall? Nej, men det är ju, du vet, jag är inte Nintendo, jag kan inte...
Nej, i och för sig.
Det... Nej. Det som jag har hört är att snacket är att det ska vara en 8-tums LCD-skärm. Och de snackar om det på Digital Foundry, att det är liksom ryktet som går. Och att då kan man tänka olika så här. Att antingen så är det så här, man vill ha större skärm, för det ska man ha. Men de på Digital Foundry var mer inne på så här, ja, vi tror att det pekar på att maskinen är kraftfullare handhållen, för att då är det mer så här, vad fan ska vi göra av hela liksom, maskinen? Vi kan lika gärna sätta på en större skärm då, för att den ändå ska vara större. Lite mer så. Och de trodde den skulle vara lite mer bulky. Också.
Den riktas väl motsvarande PS4 ungefär i prestanda. Så det är väl...
Ja.
Det är ju inte jättehett, men det är ju bättre än en Switch. Nej.
Men det är också Nvidia som har gjort chippen till dem, precis som i Switchen, sägs det ju. Och de har ju DLSS nu. Så det är ju liksom väldigt bra för dem att de har gått med Nvidia, tror jag. För då kan de ha en lite mindre kraftfull maskin som kan då upscala och göra att du får bättre FPS. Då kanske det finns möjlighet för tredjepartsspelen att liksom köras någorlunda där. Alltså utan att vara helt förstörda. Som Hogwarts Legacy som var helt downgraded och sådär.
Ja.
Så vi får se. Och en annan fundering jag har är hur mycket de liksom kommer ha som ökad kraft i själva stationära delen. I docken. Mm.
Alltså är det ryktat om
det? Lite mer. Nej, men den ger lite mer prestanda nu. Mest liksom alltså
uppskalning
ström,
och så.
Så att den klarar att skala upp till 1080p. Mm. Men jag vet inte. Kommer den vara ännu kraftfullare där? I don't know.
Det hade varit gott med en, alltså en variant i alla fall av Super Switch som hade prestanda i dockan. Alltså så att man kunde välja den om man vill. En slags Pro-variant. Det har jag ju tyckt de borde gjort från början. Men, så det kanske är USP ändå till nästa.
Nej, ja, men det kanske kommer. Men de trodde i alla fall också på Digital Foundry att det, liksom, det kommer bara en LCD-version nu först. Och så gör de sitt vanliga. Det kommer OLED och sen kanske det kommer ett annat då, som du säger, Anton. Bättre dock och så. Nintendo jobbar mycket så.
Ja.
Tyckte de.
Super Switch and Mix kommer den heta. Det är mitt bett.
En mix.
Mix är deras USP som de kommer på. Man kan, share. Man kan spela tillsammans på något revolutionerande sätt.
Du kan sätta en gammal Switch i den nya dockan.
Ja.
Jävla bra.
Mixen.
Det var allt.
Ja. Ja, men häftigt. Då ser vi fram emot mars då. Nu kör vi.
Det gör vi.
Spel! Jag har
massor. Spel Anton aktiverad äntligen.
Ja, äntligen.
Ja. Aktiverad.
Vad har du
får
till
jag
oss?
Prata om Suicide Squad bara först. Jag vet inte, det kanske blir sista gången vi nämner det i spelet. Men jag har i alla fall wrappat upp storyn på det nu.
Snyggt, Anton.
Ja, det blir inte, alltså det lyfter inte mer ju mer man spelar, om man säger så. Jag vet inte, har du spelat något mer, Emil?
Det har jag. Kanske en, två timmar till.
Eller
ja, det har jag gjort. Jag har inte spelat jättemycket till, men jag spelar kanske en, två timmar till. Mm. Och jag håller med dig exakt, Anton, att jag tycker verkligen att det liksom blir nästan sämre desto mer man spelar. För lite att det liksom kommer ingenting nytt. Och det liksom, du börjar tröttna då, att då syns flasen i gameplay mer. Mm. Och man blir inte lika liksom blown away av presentationen längre då heller. Det kan inte bära på det bara.
Mm. Nej, precis. För mig är det liksom ganska likt Assassin's Creed Mirage. Så att jag ser mycket problem, men jag kan ha överseende med det mesta ändå. Men det är väl ett, för mig personligen, jag satte 7 av 10 på det, men liksom i 100-skalan är det väl ett 75-76 spel för mig, tycker jag. Mm. Och då är jag ju ändå, då har jag ändå varit väldigt positiv till mycket. Så det är synd, alltså framförallt så lyftig, alltså så var storyn bara så här, blev ingen value town alls av det.
Nej.
Och det var ju det man hade velat ha när de var sned cutscene, så hade de bundit ihop det på något sätt, så hade det i alla fall varit värt att rekommendera. Du kan köra igenom kampanjen. Men kampanjen är bättre i Avengers-spelen till exempel, tycker jag. Eller Avengers live service-spelet.
Mm.
Så det var synd.
Ja, det är synd. Alltså jag menar, okej, att de inte får till gameplay. Det är många spel som liksom inte har en loop som är perfekt, men att det andra inte är bra då, det är liksom haveri. när du har så bra studio med så mycket pengar.
Ja, ja.
Får man anta att de har fått.
Ja.
Nej, optimalt är typ att köra fram till och ta första bossen då, eller liksom första Justice League kan man ju liksom tänka sig att det är man ska ta sig an. För då tyckte jag, då var det så här, åh jävla fet fight, fan vad nice. Mm. Men sen, när man väl har upplevt den, då finns det verkligen ingenting mer som spelet har. Då finns det ingenting nytt resten av timmarna sen.
Nej.
Tråkigt.
Alltså jag tycker ändå liksom, många har skilt på liksom, Warner Brothers är onda som har liksom tvingat dem att göra live service. Alltså ja, det är klart att det inte är kul. Tycker inte jag heller. Men alltså, man får ändå ge, vad heter det, Rocksteady rätt mycket kritik. Alltså, de kunde ju gjort väldigt mycket bättre saker. Det är ju inte bara det som man hatar på. Storyn är för dålig. Alltså, gameplayet är för dåligt. Jag menar, de kunde ju monetisera på något annat sätt än att ha liksom meningslösa vapen. Och det kunde varit liksom bättre med League Combat ändå. Du kunde ju liksom gjort något på det sättet att det blir liksom mer diversity på grejerna.
Mm.
Och att du ändå kan monetisera. Det kommer vi till sen. Med Helldivers har jag testat också.
Ja.
Det är ju ett live service-spel också. Och jag har inget att klaga på den delen jättemycket där. Liksom.
Nej, ja. Alltså man är ju väldigt... Alltså jag hade gärna haft mycket fler skins i Suicide Squad. Alltså det finns ju inget, vad jag har fattat som kan man typ inte låsa upp skins bara genom att spela. Eller jag har i alla fall inte gjort det under tiden jag har spelat.
Mm-hmm.
Utan det är bara att köpa i princip. Och hade det varit ett riktigt nice spel, då hade man ju kunnat få igång lite ekonomi i det att folk köper skins. För man, ja, jag blev i alla fall sugen på att ha andra lux. Men... ja, det är ju liksom, det måste ju komma rätt långt ner i prioriteringslistan. Och det gör det ju inte när de måste tjäna pengar på spelet. Så det är det som är problemet. Ekvationen går inte ihop. Det är fel prioriteringar från alla håll.
Ja.
Nej, precis. Ja, det är synd.
Jag har också testat spelet.
Jaha!
Innan jag åkte iväg så drog jag på morgonen där. Satt jag och körde någon timme faktiskt.
Ja, levererar på podden.
King.
Ja, precis. Och jag tycker väl så här att jag tycker att spelet har ju någonting, alltså det är ändå liksom, jag skulle säga att har man liksom varit sugen på det så tror jag ändå det kan vara värt att testa. För att det kan bli lite som dig Anton, att man ändå vill dra igenom det för att det känns gött nog. Men alltså det är ju väldigt svårt, för jag kände till en början när man fick testa de olika karaktärerna och sånt, bara fan, det är rätt god movement i dem och så här, och de har coola egna abilities och sånt där. Men sen ju mer jag spelade så kändes det som att alla fighter jag hamnade i var liksom exakt samma scenario varenda gång. Så det... Ja. Jag vet inte, jag ledsnade så, tyvärr ganska snabbt där. Jag körde fram till efter man har den här Batman-encountern då. Rätt tid när man är i ett museum. Då kände jag bara, det här var lite coolt ändå. De bröt av med nästan lite smygparti där i liksom.
Alltså, det gjorde de bra. Hur de typ alltså introducerade de karaktärerna. Batman till exempel då, att han överrumplar sönder den. I museet, det kändes det riktigt Batman.
Där kände man ju väldigt mycket Rocksteady-känsla, fast man var skurken. Liksom. Det var ett snyggt grepp.
Det var ju typ den enda skriptade banan i hela spelet.
Ja, det är så. Har jag inte så mycket mer att hämta då. Men jag kände absolut inte att jag kommer... Jag trodde ändå att jag skulle känna bara, men fan, jag vill nog ändå ta mig igenom det här. Men nej, jag kommer inte orka det. Alltså inte... Då skulle det få vara riktigt torka, och det har ju inte jag riktigt nu.
Som det. Du har ju inte det.
Nej.
Ja, men jag känner också som du, Dennis, jag kommer inte spela klart det, för det finns mycket att spela nu. Och det är blir liksom mer så när vi har podden. Alltså, hade vi inte haft podden hade jag säkert spelat liksom så, men då hade jag inte testat extremt mycket spel heller.
Nej.
Det blir så tyvärr.
Ja.
Ja, nej, men det, nu har jag gjort jobbet åt er, så nu slipper ni.
Bra,
det är det som är det sköna.
Delivery.
En man som tar ansvar, det är snyggt.
Ja.
Man kan plocka upp det i en reaback en vacker dag liksom, om man känner att det kan vara något för en. Mm. Men inte mer än så. Och frågan är väl hur länge servrarna kommer tjaga på.
Ja, det just det.
Verkar ju inte ha blivit något superhit.
Stäng av.
Ja, nog om det. Har vi roligare spel eller? Ska vi ta Helldivers 2, Emil?
Helldivers 2!
Jag är så jävla taggad på att höra om det.
Helvete vilket spel. Jo, men jag har spelat Helldivers 2. Det är ju då en co-op shooter från svenska Arrowhead Games. Där man spelar som fyra Helldivers som är i princip som att...
Man var tre, alltså, förlåt.
Ja, man är fyra i sitt team. Och det är ju liksom Starship Troopers reimagined kan man säga. Du har samma roliga liksom comedy take på det här med överstatlighet, att det finns något som heter då The Super Earth som du slåss för. Och så har du dels liksom att galaxen har blivit overrun av massa bugs. precis som i Starship Troopers, som du slåss mot. Men det finns även en till faction som är liksom någon slags rogue automatons, som är så här robotar som också liksom kontrollerar en del av galaxen. Och allting du gör går liksom ut på att du ska sprida då democracy och liksom se till att alla får peace and order ungefär i the galaxy, med supermycket våld då och bara slakta sönder.
Ja, så det är mycket så här, alltså.
Ja, men det är det. Det är faktiskt jävligt kul, och de har satt stämningen så otroligt bra. Alltså, all musik är verkligen så sjukt episkt och mäktig när man ska ut och köra sina missions. Och det är liksom så att när man går in i ett game med några andra, så ställer man sig runt sin galaxy map och så väljer man ut så här vilka missions man vill ta sig an. Och då är det skitbra och häftigt, tycker jag, att du ser hela galaxy-mappen då. Och så är det som att du är en del av hela Helldiver-squaden, alltså hela fleeten som finns i hela galaxen. Mm. Så då får man se så att alla de här planeterna i den här delen av galaxen, de är liksom overrun av de här insekterna. Och just nu har vi liberatat de här planeterna. Men nu är det liksom så här, de här två planeterna behöver vi liberata nu, för de håller på att bli overrun. Och då ser man sån mätare där liksom, att just nu är den här planeten 78% liberated och den här är 27% liberated. Mm. Och då är det att alla som kör Helldivers 2, när de gör missions, så liksom ökar det den här mätaren och liksom så att du liberater dem mer. Så att man känner verkligen att man liksom jobbar ihop i ett liksom sånt megateam. Ja, men ja, det gör man.
Men man kan köra på andra planeter också, eller? Eller kan man bara, är det så här att det roterar vilka man kan köra då, eller hur funkar det?
Det är som att liksom du har sådana order från din general typ, som heter Major Orders. Och det är typ som ett weekly mission, kan man säga då. Att den här veckan så är det så att de här planeterna är mest overrun. Så om du kör på dem så kommer du liksom alla, om ni klarar det här uppdraget då, hela kollektivet, så kommer ni få extra bonusar helt enkelt. Och sen så har du dels det uppdraget, och sen så har du din egen typ daily mission också. Att du ska döda folk med machine gun också. Så det är liksom mer liksom... Alltså initiera, eller så här, det är mer incitament att du ska spela de här missionsen eller planeterna just nu liksom. Men det finns massa andra planeter också.
Vad får man för, får man en cutscene då när man är uppe till 100%, eller vad blir, eller får man en lootlåda? Nej, men vad är, alltså, är det så här, nu har liksom mänskligheten, we save the planet, eller vad händer när man har du
uppnått? Ja, just nu så är det så att du kommer få en massa credits om du klarar det, alltså guld motsvarande. Och guldet använder du till att köpa grejer i spelet. Alltså, du har ju, det ett live service-spel då. Så det de har gjort är att du har din gubbe helt enkelt, och han ska du uppgradera med bättre armor och bättre vapen och så. Och allt det kan du få. Och det finns liksom i ett battle pass som du kan låsa upp. Det battle passet är gratis. Men sen finns det också ett liksom premium battle pass du kan köpa för pengar genom att köpa credits. Alltså specialcredits. Men du kan också hitta de här specialcreditsen eller få dem via ditt egna battle pass. Alltså det är gratis. Okay. Så det går att låsa upp det här ändå, men du måste spela för att komma dit. Och som jag har kollat rätt mycket, så verkar det inte som att det är bättre grejer i premium liksom battle pass, utan mer häftiga grejer typ. Att du får en shotgun som ser coolare ut, men det verkar inte som att den är liksom mycket bättre än de andra shotguns du kan få. Och så att du får liksom gear, alltså din armor som gör vissa speciella saker också. Det verkar rätt balanserat, och jag har läst lite på Reddit också att de flesta verkar tycka det är okej också. Ja. Så jag tycker inte det är något problem. Och jag tycker de har lagt upp battle passet bra, att när du gör missions och så här, så får du medaljer hur bra du lyckas utföra dina uppdrag. Mm. Och du får även då bonusar om du gör dina daily missions, så får man mycket medaljer för det. Och då använder de här medaljerna för att liksom låsa upp i battle passet. Och då är det mer som att du har olika tiers. Där du liksom ska, för att komma till nästa tier så måste du spendera 10 medaljer. Så du kan köpa vad du vill på en tier. Så det är inte så som att det bara, nästa nivå kommer du få en sån backplate på din foto. Och nästa får du en armor. Alltså du kan låsa upp armor om du vill. Och bara vänta på att tjäna ihop medaljer till den. Så du har dels de här medaljerna som du får genom uppdrag och daily missions. Använder du battle pass. Sen har du då credits som du får om att liksom utföra generalens order, eller liksom hitta dem, eller göra missions, får också credits. Och de använder till att låsa upp, så vad man kan säga, sitt uppgraderingsträd. För en stor del av gameplay är att du har ju din Helldiver, och han gillar att panga och kasta granater och så. Men han är också supportad av liksom The Fleet up above i rymden som kan liksom ge understöd i olika sätt. De kan skicka ner olika resupply packs, de kan skicka ner turrets upp ovanifrån som liksom dunkar in och sen liksom sveper kartan och skjuter ner grejer. Du kan, de kan skicka ner olika vapen som är sån här, de kallas support weapons, men de är liksom otroligt mycket bättre. Alltså det kan vara machine guns, rocket launchers och så som du då kallar in. Och sen så kan du även kalla in sådana orbital strikes eller liksom att det kommer någon slags, de heter eagles, som är snabba plan som kommer och släpper massa bomber eller napalm och sånt.
Ah, jag älskar det.
Och de här är på en viss cooldown och sådär. Ja. Så du låser upp i ditt uppgraderingsträd liksom, du får mindre cooldown på mina eagles eller min orbital strike gör liksom bredare liksom area av effekt så. Mm. Eller till exempel då att ja, din turret har mer liksom magasin i sig, skjuta mer. Sådana grejer. Och det är viktigt att låsa upp de här för att desto svårare mission som blir, desto mer liksom heavy enemies kommer du möta, mer bossar och även de här automatons då är liksom lite längre fram i spelet. Så du behöver utveckla ditt skill tree. Så det är mycket gameplay loopen går ut på att du kör missions och sen för att liksom kunna ta dig vidare till svårare missions så behöver du låsa upp grejer. Annars kommer du märka att det inte kommer gå. Så det är mycket det liksom att du driver på helt enkelt och blir bättre. Bli en bättre Helldiver.
Mm. Låter väldigt nice.
Det låter ju extremt episkt att bara njuka sönder liksom en massa med insekter.
Ja, men det är det.
Men hur mycket insekter är det liksom på skärmen? Är det extremt mycket spray och gotta eller hur är gameplay?
Det beror på hur duktig man är. Alltså när jag och Tommy körde med hans polare Jack, då så gick det ju svindolt för oss. Och jag har nog förstått det efter varför gjorde det. För att de har sådana mechanics att när du är nere mot bugsen typ, då så finns det patrols som är runt och patrullerar. Och om du inte dödar de patrolsen tillräckligt snabbt när de har upptäckt dig så kommer de liksom skicka ut en sån liten smoke alarm. Att det ska komma fler insekter. Och då blir det som att det blir en breach underifrån marken. Och så bara smäller de upp i jorden.
Ja.
Och, fan vad fett.
Ja, det är svinfett. Och då, om man har otur och springer mycket och liksom inte är koncentrerad i sin fire, då kan det bli så att du ställer på en till patrull medan du slåss mot här. Och då kan de kalla in fler. Så då blir man ju väldigt overwhelmed.
Jävlar.
Så spelet handlar mycket om att ge alltså damage på ett liksom koncentrerat sätt. Nu skjuter vi. Drr, så.
Mm.
Och för att liksom kunna göra sig snabbt av med patrols så att de inte kallar in fler. Mm. Men sen så är det ju givna liksom så här delar i missionsen. Att typ så här, det här missionet kan eradicata de här nestsen där det finns bug eggs. Och då måste man ta sig in i nästet och då är det liksom kaos och så kommer det upp många fler. Jag skulle säga att enemy counten är väldigt hög.
Ja, men
det är verkligen det är så här att man sprayar från sida till sida och de matar ner. Och sen mitt i det så kanske det är liksom många som springer fram sådana små. Och sen så bara kommer några sådana medium också. Och sen helt plötsligt bara dyker det upp någon sån svinfett tjockis med något ägg på ryggen. Som man måste ta bakifrån och sådär. Och då måste man ju liksom koordinera. Eller då får de på sig, bara tar man löpen. Elja, som Tommy säger.
Ah, jag tycker det låter så jävla kul detta. Jag är väldigt ledsen att jag inte kunde prova. Men jag ska definitivt göra det.
Det är faktiskt svinkul.
Får vi till en session, Anton?
Vi får se tillsammans. Men
det känns ju som att det gör sig som bäst i samarbete. Ja. Jag har hört det från folk att det är inte, liksom inte alls på samma nivå när man kör själv.
Eller så. Nej, det är mycket svårare. Mm. Alltså, när man kör själv så kan man köra quickplay och då får man ju tre andra med sig.
Jo,
men då blir det ju kaos lätt. För att då måste man ha en bild som är mycket mer att jag kan sustaina mig själv.
Mm.
När man kör tillsammans så skulle jag kunna vara liksom så här. Jag kan vara stunner till exempel. Jag har köpt en grej som heter EMS Strike. Då kan jag kasta in en sån calldown. Så skjuter de ner en bomb uppe från flottan. Som är liksom så här att den typ elar sönder alla som är i ett visst område. Och då blir de stannade. Och samtidigt som jag det kan Anton launcha in en sån orbital strike som gör damage istället.
Mm.
Så man kan liksom mer
att ta på sig olika roller. Liksom.
Fokusera. Ja, men precis. Mm. Och det är mycket mer det handlar om. Att vissa enemies du möter är ju skitstora tunga. Och då behöver du de här tunga, långsamma vapnen. Medan du kan också bli swarmad av små fiender. Och då måste någon kunna klara dem. Så du behöver någon som tar ut dem istället med snabba machine guns. Typ.
Mm.
Så det är mycket så det handlar om. Och då är det väldigt svårt när man kör quickplay bara att kunna organisera sig på det sättet som krävs.
Ja. Ja, vi kan väl se vad vi får till. Jag ser framför mig den här scenen i Matrix när liksom människorna står i sådana mechs och bara pumpar in skotten mot maskinerna så bara blir överväldigade. Det är så man vill. Mm. Det ska bara vara hur mycket fiender som helst.
Mm. Det blir den känslan. Om man blir overrun, då måste man bara vända om och springa sönder. Alltså bara kuta maxat tills du kommer till high ground eller någonting och sen bara sätta sig på knä. För det är väldigt ett mekaniskt spel att allting är väldigt långsamt. Det är liksom lång tid att sikta. Och om du sätter dig på knä så siktar du bättre om du ska hålla din machine gun och så. Och sådär. Så det krävs liksom att du inte bara springer runt och spray and prayar. För att liksom, om Anton springer framför mig och så dör du honom insta. Alltså du tål inte alls mycket. Och det är friendly fire på allting. Man måste ha koll vad man gör.
Men det är kul ändå. Det är mer stakes.
Ja, det passar skitbra. Mm. Ja.
Jag har två frågor, Emil. Det ena besvarar du lite halvt, men hur är det liksom med fiendevariationen? Är det många olika sorters insekter eller är det få?
Alltså, jag skulle säga att det är en av de sämre sakerna med spelet hittills. Att det finns liksom snabba fiender, det finns medium fiender, det finns lite mer så här halvtanka fiender och det finns de som har en riktigt bulky och typ har massa ägg på ryggen och så.
Mm.
Och sen har jag sett liksom på YouTube att det kommer komma sjuka bossar och sånt sen.
Okay.
Men, alltså, även om du har olika uppdrag, liksom så här, nu ska ni hålla den här pointen i 10 minuter eller nu ska ni aktivera den här radarstationen och så blir det ändå, även om det är olika scenarier och det är det som är roligt också, att alltså, ska vi hålla den här stället eller ska vi attackera den här bugnestet? Det blir ändå olika dynamiker. Men enemy variety är liksom, för att vara ett så repetitivt spel, liksom mission structure-mässigt, så är inte den så hög. Så jag skulle säga att det är liksom en negativ aspekt hittills. Jag har spelat 7,5 timmar ungefär.
Mm.
Och för mig så har det liksom inte varit att den delen har stuckit ut på något sätt.
Nej. Det andra jag undrar är liksom variationen på, för jag antar att du spanar in på ett mission liksom. Är det variation i miljöerna eller ser det ofta väldigt likadant ut? Är det liksom både ute och inomhus? För du nämnde ju innan där att man skulle in i någon hive och förstöra ägg och så här. Då antar jag att man är inne i typ en grotta då liksom.
Ja, men precis. Alltså du är inte riktigt in i någon stor grotta utan det är mer att det finns en sån öppning där det är en sån tallgrotta där du ska in. Men alltså miljövariationen är mer de olika planeterna. Så om man bestämmer sig för att spela en planet mycket när det är den veckan så ser det liksom rätt likt ut över hela planeten.
Ja.
Sen så är det liksom olika terräng ändå där. Men om det är typ en forest planet eller så, då är det en forest planet. Så är det. Och sen så finns det typ som den här veckan har det varit en som är lite mer buskig miljö typ. Ja. Och en annan som är en isplanet. Så de är ju extremt olika de två.
Ja. Men det låter
så det är
nice.
Mer så det.
För den uppfattningen jag har fått innan efter trailer sånt är typ miljön ser ut som men typ Dune, alltså en sån här sandplanet, allting eller så. Men det är ju glädjande då att höra att det är varierande miljöer lite grann. Eller?
Ja, det och var sen så är det vissa uppdrag eller så här planeter är på natten också eftersom de inte har mycket sol och så. Och då är det sjukt svårt att se.
Ja.
Så det är också en positiv grej tycker jag.
Hur är det då nu när du har spelat och liksom progressat i din skill tree och sådär, kan du köra svårare uppdrag nu då? Alltså är det så nu kan vi köra den här bossen nu när jag har låst upp detta.
Ja, desto högre level man kommer till, jag är level 8, då låser man upp så att du kan göra svårare missions. Så varje mission har en rating typ. Så nu är jag på medium och jag har precis låst upp challenging. Så om jag kör medium istället för easy så är det liksom fler fiender och då kan vara svårare fiender. Så en enemy type som är inte finns på easy finns på medium till exempel. Så det blir så som jag sa att desto svårare det kommer bli sen, alltså challenging, sen är det hard och sen typ extreme eller något sånt. Desto mer tyngre fiender är det framförallt som kommer komma och de kräver liksom mer firepower i dina vapen, mer bazookas, mer sjuka grejer och de låser man upp senare i sitt skill tree. Så du behöver liksom, alltså det är inte farma så, men du behöver ju liksom köra rätt mycket på en nivå för att du ska kunna hantera nästa nivå.
Men om vi ska köra tillsammans, då får vi köra på den lättaste nivån då på något sätt.
Ja, ni kommer börja det. Ni kommer inte ha låst upp något annat sen.
Nej, men kan du, eller det har du kanske inte provat, men kommer du kunna köra med oss då? Eller är du...
Jo, men det kommer jag. För jag, när jag började spela med Tommy så hade inte han... Alltså jag var längre fram än vad han var och hans kompis var. Så då kan vi spela där. Men då bara får man mindre rewards. Det är det som är grejen. Att man ska hela så.
Hur mycket måste man köra själv innan man kan börja panga multiplayer?
10 minuter.
Ja, men det är bra.
Du kör en tutorial bara. Att du springer genom en sån... testa här och slänga dig under de här kanonerna typ. Och sen direkt första missionet som är sånt piss-mission. Kan man köra ihop.
Ja, nice.
Fan vad bra.
En annan sak som är bra, för att bara säga det, är att varje mission är så här att du liksom droppar ner på mappen. Du får se mappen innan, så står det så här: här är dina targets och objectives, de här ska vi göra, och här är din extraction point. Så får man välja själv var man ska droppa in på planeten. Så får man liksom mappa en route i sitt huvud, hur man ska springa för att ta sig runt då, och sen ta sig ut på extraction. Man har liksom 40 minuter på sig på varje map, i princip. Det finns några undantag. Och då finns det också hemligheter och bonusar på varje mission. Alltså du behöver collecta samples, du behöver hitta andra resurser eller liksom göra side objectives också som ger dig mer XP och mer rewards. Och det vill man göra. Så det är lite så här liksom, man får alltid väga så här, fan är det värt den här tiden nu eller nu tog det lång tid. Typ när jag körde med Tommy så tog vi svin lång tid på oss på en side grej. Och då fick vi riktig tidsbrist för att komma ut i tid. Och det som händer när tiden går ut är att din flotta liksom slutar supporta dig. Så du kan inte skicka in, liksom reinforca så att du kan spana igen. Du kan inte få mer resupplies. Du kan inte skicka in några sådana orbit strikes eller någonting.
Okay.
Och sen är det också att när du ska extracta ut så måste man vänta 2 minuter innan de hinner landa. Så måste man försvara den här pointen man ska gå ifrån. Och då blir det alltså såklart att det spanar svin mycket enemies.
Ja.
Så när vi körde där var det riktigt kaos. Och så Tommy, han är liksom... precis med sista sekunden extract ut. För att han var liksom fast bakom enemy line. Så vi kan springa så och duka så och komma ut. Så det var riktigt intens också.
Ja, det lät väldigt kul när ni berättade om det i chatten.
Mm.
Ja, det var det.
Ja, vilken kul.
Mycket bra spel. Jag rekommenderar starkt. Svenskt
höjdarspel då. Vad roligt.
Ja, det kostar bara 4,49 också. Så det är liksom cheap.
Vet du om framtida content ska vara paid eller är det gratis eller hur kommer det se ut?
Det ska vara free content updates. Nice. Alltså, allting så. Och sen så ska de väl köra det här med Battle Passet då, att det finns en premium-variant.
Ja, såklart. Mm. Ja, men det låter gött ju.
Ja, fett. Ja. Jag gillade det första spelet, men det var ju något helt annorlunda. Top-down shooters. Så det ska bli lite kul att prova detta.
Si.
Verkligen. Si. Vad har du spelat, Dennis?
Vad har jag spelat? Jag har testat lite Grand Blue Fantasy Relink.
Game of games!
Dock bara demo-versionen då, men jag kände att jag ville ändå ha lite känn och kläm på det. Även här så tycker jag att det känns rätt bra i gameplay, tycker jag. Men jag tycker det är nästan lite som Suicide Squad ändå, att man hamnar i väldigt mycket encounters som känns likadana, även om det är större variation i bland fienderna då. Så känns det, vänta. Det kan ju också vara i ett demo som att det är svårt att greppa det. Men sen var det ju väldigt ointressant dialog och story. Men det har ni ju påpekat då att det ska man inte ta in alls heller. Men då blir det lite svårt för mig att motivera varför jag ska spela det också. För jag tycker liksom gameplay känns helt okej. Okay. Jag tycker spelet ser ganska bra ut. Det känns inte som det har uppmärksammat så mycket för sina looks. Det är ganska snygg så här anime-grafik.
Jag tyckte att det såg röv ut.
Jag tycker det ser ut som ett mobilspel som de bara som är på för stor skärm.
Ja, det ser ut som Genshin på. Gör det ju alltså i det grafiska.
Ja, att designen är snygg. Alltså det är liksom bra färger och sådana grejer. Men jag tycker att alltså, som Anton är väldigt hög på pixel-counten. Men ni tror jag är rätt låg.
Ja, känns så.
Men det generella gameplayet alltså i combat så känns ju nice, tycker jag. Jag mötte någon sån här typ miniboss eller så. Det känns gött att dodga runt och utföra specialattacker och sånt. Så det har någonting. Sen har jag kanske svårt att se att det kommer upp till de nivåerna. Du verkar ju ha varit väldigt high på det, Emil.
Det är jag.
Jag har ju inte riktigt det här mobilspels-hypen i mig, så jag har väl svårt att se vad det är som lockar så mycket med att samla ihop karaktärer och hela det här.
Nej, men det förstår jag. Och jag alltså för att, kommer man inte över det här att du ska trycka bort storyn, att liksom, kan du inte leva med det, så är det liksom, då suger ju spelet. Det förstår jag. Jag är gameplay-first-människa.
Det vet vi.
Så betyder inte det någonting.
Nej, precis.
Ja, men jag har kört klart spelet faktiskt. Det tog ju, jag har kört, fan vad mycket jag spelar.
Alltså,
jag
spelar
kanske 6 timmar till och sen klarade det.
Ja.
Ja, men jag tycker spelet blev bättre och bättre faktiskt, för att desto längre du kom i slutet, desto mer blev det att du bara mötte fasta feta bossar hela tiden.
Mm.
Det var liksom det som var spelet. Att då förstår jag jämförelsen med Monster Hunter mer. Och då kommer man ju också från det här med att enemy variety alltså är liksom inte hög och det är inte så roligt på banorna.
Ja.
Utan det är mer det här att du slåss mot en fet boss, du ska förstå mechanics, du ska dodgea, du ska slå på weak points och sådär. Och då måste du också liksom bygga ett team som passar bättre. Typ den här bossen är ranged, varsågod. Och man bara, jag har inte en enda range-karaktär. Nej, då får du väl bygga en. Att det är det som är challengen och det roliga i det. Ja. Och det gillar jag.
Är det mycket som multiple tries på bossarna? Eller alltså är det lite sådär svår?
Ja, men exakt. Alltså mycket multiple, det är många bossar du inte klarar på första försöket i alla fall, tycker jag. För att det är ofta typ så här kommer den här och det var en screen wipe. Och man bara, hur fan ska jag fixa det då? Du skulle slått på den här gröna delen på den skärt typ innan. Det har du fattat. Mycket sånt. Och då, så bossfighten är väldigt långa. Alltså eftersom det är en hel mission så bossfight kanske är då 10-15 minuter lång. Och då kan du ju faila mitt i den. Nej, då blir det screen wipe ner.
Ja.
Och då, så det, jag skulle säga att det krävs multiple tries på alla bossarna i slutet.
Okay.
Om man inte vet exakt vad man ska göra eller liksom för det är väldigt mycket på skärmen samtidigt. Det sprutar ut abilities och från bossarna och från ditt gäng. Så jag krävde i alla fall typ 3-4 försök på alla bossarna i slutet.
Men jag får ändå säga, för jag testade ju detta i samma veva som jag testade Suicide Squad då. Jag satt och väntade på att jag skulle åka. Och jag kände nog ändå att jag hade nog mer kunnat tänka mig att spela igenom Grand Blue Fantasy än Suicide Squad då. Så det hade ju mer någonting som attraherade mig än vad Suicide Squad. Så blev jag extremt less på repetitiva fighterna. Även om jag tyckte det var fett med cutscenesen och så här. Jag gillar ju de här karaktärerna och så, men jag vet inte. Så det, men nu hade jag ju bara demoversionen då, så det blir vad det blir.
Blir vad det blir, ja.
Ja,
ja, nej, men jag tycker att alltså, de gör sig en liten otjänst i Grand Blue Fantasy, för att de första typ 4 timmarna är de sämsta i spelet. Sen så är spelet liksom riktigt fett, tycker jag. Jag är riktigt, riktigt nöjd med hela kampanjen.
Hur bra är det då? Ja, men liksom, vad snackar vi för här och det här?
Ja, nej, men jag har satt en 8 på stash och det står jag fast vid. Jag skulle säga att det är liksom där. Ja, en stabil 8 är det. Det tycker jag definitivt. Det är riktigt bra combat som är kompetent och den utmanar dig. Och det finns liksom många nyanser i det här med karaktären. Att de har olika abilities och du behöver kolla vilka som funkar bäst i ditt party och hur du ska lägga upp det.
Mm.
Det gillar jag.
Ja.
Ja, ja, vad fan vad du levererar, Emil.
Det är mycket mer också, kan jag säga.
Ja, ja. Ska du ta något mer då, Emil?
Ska vi det? Ja, men ska vi inte ta Skull and Bones då, Anton?
Jo, det kan vi göra.
Ni har testat beten.
Ja, ja. Jajamensan, den öppna betan.
Open beta.
Ja. Låt höra.
Ja, kan inte du ta ledningen här då, Anton, som jag har pratat så mycket?
Jo, men vad ska man säga om den här öppna betan? Det är ju, de har ju tagit den här piratdelen från Assassin's Creed och gjort ett multiplayer-spel av det. Men när man börjar spela betan så är det ju ganska mycket liksom att man springer runt som sin gubbe utanför skeppet för att liksom starta missions och dialog och gå till vendors och sånt. Jag tycker det borde de nästan skippat allt det, för det är liksom det är rövigt ful grafik. Och nu under betan så var det liksom mycket serverproblem, det var mycket som krånglade med det, men det kanske fixar sig. Men det är så här, man tas ut ur känslan väldigt mycket varje gång man måste hoppa ur sin båt, och så är det en loading screen och så man springa en bit, sen ska man springa tillbaka. Hatade allt det. Med det sagt så tycker jag det var, när man väl kommer ut på sjön och ska panga liksom olika merchants och andra pirater och sådär, då är det jävligt kul ändå. Sen återstår det att se hur länge håller den gameplayen i multiplayer, det vet jag inte. Men inledningsvis är jag mycket hooked på det här. Alltså i början ska man ut och liksom, nu behöver du lite ved eller vad det var i början. Nu ska du åka ut här och samla. Jag gillar det direkt.
Tänkte på det då, Anton. Nice. Det här är Dredge, fast den riktiga båten.
Ja, jag tyckte det var väldigt kul faktiskt att panga skepp. Och jag hamnade i någon jävligt intensiv strid också som var alltså, så här, down to the, alltså, man köper också sin ammunition. Så det var verkligen liksom ner till sista kulan jag hade i princip. Och yeah. ser man så countdown. Åh oh shit, jag måste träffa nu, annars är det kört. Och, sen så, oh! Och så kan man borda skeppen och sådär. Ja, jag tycker det har någonting, tycker jag. Ja. Men det var mycket som var lite sådär också. Vad kände du, Emil?
Alltså jag håller med dig om att det är bra nerv i liksom det här med att man kör med sitt skepp ändå. Jag tycker att det är bra nerv i det. Och man blir väldigt engagerad liksom när man kommer i en fight liksom med ett annat liksom skepp och man känner shit, nu kommer en rejäl fet jävel här. Då blir man engagerad som fan och liksom känner så här, nu ska jag dra ner mitt segel och nu ska jag dra upp det här för att jag ska kunna åka snabbare. Ta ner igen, tight turn,
ramma.
Och skjuta lite så. Ja, men exakt.
Ja.
Det är väldigt engagerande. Men sen så kände jag också samtidigt när jag spelade så här, det är ju typ exakt som Assassin's Creed Black Flag.
Absolut.
Alltså jag kände så här, för det kände jag sen då, när jag hade testat så kände jag så här, jag vill inte spela mer nu. Alltså nu har jag bara sett så här, ja, det var fortfarande kul att göra med skeppen. Mm. Men ska jag göra det här i 50 timmar liksom? Bara nej, det utan mix-up. Det undrar jag om gameplay-loopen håller för. Personligen nej. Tycker jag inte det.
Loopen är väl att man liksom får större och större skepp och fler kanoner att hantera. Mm. Och jag älskar ju den loopen som är samma då i Sid Meier's Pirates, det gamla spelet.
Där det är också, bra.
Där är det också samma då att man får en större och större flotta och större skepp.
Mm.
Så jag liksom gillar den biten. Det jag är mest tveksam till är hur, alltså så här, i multiplayer så kommer någon överlevlad liksom Battle Pass premiumjävel och sänker den direkt
ja,
och sånt.
Ja,
det är jag ju väldigt osugen på. Jag hade ju mycket, ja, det är ju samma Suicide Squad. Jag hade ju mycket hellre kört det här själv personligen, men nu är det ju inte det deras vision. Men jag fick mer smak ändå, men jag kände så här, ja alltså det är kanske fem timmar har jag kanske i mig. Jag kör två nu. Men jag tror ju inte det är liksom hundratals timmar det här konceptet håller. Men det var den feelingen jag fick. Det kändes i alla fall bättre. Alltså, jag tyckte ändå, jag kan förstå att de hade en öppen beta. För jag tyckte ändå det kändes rätt nice.
Mm. Ja, alltså det är så svårt med det här spelet. För det ska ju vara liksom AAA-spel och sådär. Så det som jag tycker är också att, som du sa, att de är vendoring och det att de har ju byggt liksom för att är det ett mer påkostat spel så är det liksom lite förväntat att du ska ha en karaktär som du går runt med och gör det. Kolla här, jag tycker att du tar dem själv. Men det liksom, är den delen också rolig? Alltså, hade man inte bara kunnat ha en meny och sen ut och segla igen?
Ja, det borde verkligen varit en meny, tycker jag. Men,
ja, men nästan. Alltså typ så här, du bara kommer upp en meny, här är dina tre vendors. Och sen så klickar man in på en man ska prata med och sen så bara köper man det man ska. Alltså inget snack liksom.
Mm.
Lite som i
Dredge. Men det kan de inte leverera. Vad sa du? Som Dredge, ja.
Ja, precis. Ja. Ja.
Med merchants.
Ja, jag vet inte. Vi får se. Alltså det är svårt att klandra på. Jag tyckte att gameplay kändes bra. Det är svårt att klandra på det. Och det är det här man satt ut sig för att göra. Så
ja, alltså jag tycker personligen. Det här är mycket, mycket roligare än vad fan heter det? Sea of Thieves. Där man liksom måste skjuta varje kanon ett skott för sig och sådär. Alltså jag gillar ju mycket med att man nu får man styra hela skeppet. Man får lägga liksom en bredsida, man siktar alla kanoner samtidigt. Mm. Det upplägget gillar ju jag mycket mer. Så på så sätt är det mycket mer än Pirates Fantasy i min smak.
Mm. Så jag håller med.
Så någonting finns där.
Men är det liksom ett live service-spel även detta tänkt liksom?
Antar det. Jag har dålig koll på vad det är för typ av spel faktiskt.
Men när ni beskriver de här encounters liksom ute på havet, är det alltid andra spelare man möter då? Eller är det liksom NPC-skepp också? Det borde och.
Speciellt i den här inledande zonen är det ju mycket NPC-skepp och man får lite quests och sådär. Och man måste åka ut i en PvP-zon i princip för att köra. Jag var tvungen att googla hur jag skulle få igång en battle. För det, men jag var tvungen att reloada mitt spel. Och sånt. Jag hade kommit in i någon konstig, det funkade inte riktigt. Men,
kanske det, inte läste.
Jag vet inte, körde du någon PvP, Emil?
Nej, det gjorde jag inte.
För det är inte mycket sånt i början, men det blir säkert mer det. Men jag tror att man, jag hoppas att det är lite valfritt. Så här, nu vill jag åka och PvP. Men det är lite oklart på den biten.
Ja.
Ja, för jag undrade hur mycket det kommer vara, för man hade gärna sett att det var så här PvE raids typ och såna grejer. Alltså typ så här.
Men det kan det nog mycket väl vara.
Ambush eller så här vad heter det? Alltså attack this fort eller någonting som är ett sånt sjukt jävla häftigt liksom pirattorn så på någon ö och så ska man köra med andra och så kommer det ut små båtar du ska ta och sänka också eller någonting. Jag vet inte, men sådana grejer tänker jag att de kunde haft. Det är
fånga konvojen och sånt. Ja.
Mm. Mm. Ja, men catch up och de är snabba och så. Så man måste ha fullt segel ofta, men sen så kommer någon att disrupta det. Mycket sånt. Jag tror inte att de har gjort det, men det kan jag inte svara på.
Nej, det är väldigt oklart utifrån det jag har spelat, vad spelet är riktigt.
Men förmodligen har vi väl satt händerna i fullversionen nästa vecka, hoppas vi. Så kan vi berätta mer då.
Ja, det får vi se.
Det är väldigt dyrt att köpa. Det kostar $70.
Det så ska vi inte göra.
Ja. Det kommer vi nog inte göra annars.
Vi ber till kodgudarna, så att säga.
Ja, vi får se. Ja. Det kommer i alla fall bli lite mer Skull & Bones-rapport, hoppas vi.
Mm. Jag skulle gärna vilja prata lite mer om Persona. Om jag får.
Det har klart spelat du det?
Ja, inte klart spelat. Det är nog en bit kvar, tror jag. Tanken var ju att jag skulle, när jag var borta i studio, då, att jag skulle spela som fan varje kväll. För det var ju liksom som 8 timmars arbetsdag, så man har rätt mycket dödtid på kvällen. Men man var ju så jävla trött, så jag har liksom, jag tror jag tvingade ihop 1,5 timmes speltid under hela resan. Liksom.
Ja, men det förstår man ju. Alltså man lägger ju fokus på annat i huvudet också.
Precis, det är liksom kreativ hjärna hela dagen. Men igår så satte jag mig med ett pass till och alltså det var svårt att stänga av, kan jag säga. Fy fan vad spelet bara lyfter hela tiden. Det är så bra.
Ja, jag är så glad för din skull.
Det är lite grejer som har liksom, för jag har varit lite skeptisk kring det här innan, att hela den här main, det är ju en main dungeon i spelet som är den enda dungeonen du är i, det här tornet Tartarus. Och då tänkte jag så här, hur kul kan det vara att liksom bara klättra upp i det här tornet hela tiden? Men jag tycker att det har någon appeal liksom, det finns nästan som ett roguelite-element i det, för ju längre du kör i en och samma veva, desto mer belöningar får du typ. Så det blir liksom mycket risk-reward så. Och de har ju som ett kortsystem också som dyker upp ibland efter vissa fighter. Det står så här shuffle time, så får du välja ett av 3 eller 4 kort då. Och då finns det sådana här specialkort som du kan hitta ibland. Och lyckas du då para ihop 2 sådana, så får du liksom att de vanliga korten uppgraderas permanent och så. Och de här specialkorten dyker liksom upp, om du har kört länge i ett svep, så är det lättare för dem att dyka upp och så här. Så det gör liksom att man vill satsa, även om man börjar så här, jag har typ ingen mana kvar och så här, men jag borde köra på lite till, för jag har så jävla bra run nu liksom. Det triggar en som fan, det är så jävla bra design. Sen så kom jag till ett event då, att jag kunde liksom inte komma längre upp i det här tornet, så bara okej, vad fan ska jag göra nu då? Så då fick jag ju köra på med bara det här vanliga daily life-delen av spelet då. Och sen så bara triggades det så en jävla bra sekvens där det var liksom första main-bossen och så här. Och jag bara, fy fan vad fett det här är nu, jävla snabbt. Liksom. Så jag tycker spelet bara växer.
Det är nu, du ska droppa igen, men att du har klarat det här spelet också.
Ja, det har varit sinnessjukt.
Nej, men jag har faktiskt inte hunnit spela mer Persona. Jag är liksom, jag tycker det låter skitbra den, så jag är glad att du tycker det är jätteroligt.
Mm.
Det som är mitt stora dilemma är så här, Final Fantasy 7 kommer.
Jag vet.
Och jag vill inte bränna ut mig på JRPG innan.
Nej, det ska du inte göra. Ha detta det som ett långsiktigt projekt istället.
Ja, men exakt. Det är bättre att kanske dra i sommar om det är downtime eller något.
Precis.
För det, alltså jag vet ju att när jag vill spela så är det mycket så här, jag vill in i actionen direkt. Liksom. Ja. Och det här spelet, alltså för mig som spelare kräver det här spelet mycket av mig. För att jag behöver fokusera på storyn och liksom vara engagerad i det för att det ska vara någonting. Och det har jag inte ofta i mig. Jag är som
nej,
jag med. Det är mycket Grandblue Fantasy gärna.
Ja, men det
ska vara mashas liksom.
Ja. Det köper jag verkligen.
Ja.
Så, men det låter ju väldigt positivt. Jag tycker det låter skitnice med den här metoden. Att den här roguelike. Det var exakt det jag tänkte när du började prata om det. Att det låter lite roguelike av det.
Ja.
Ja.
Och det är det ju positivt. På ett sätt liksom. Sen så är det ju liksom, du kommer till en viss nivå och där kan du liksom hitta en sån teleporter då som leder tillbaka till nivå 1. Men då är det liksom one way. Så om du då väljer att åka tillbaka, då måste du börja om kanske 5 nivåer under där du åkte tillbaka. Men på vissa nivåer då så har du en sån liksom permanent checkpoint som ofta är innan en miniboss. Så bara okej, här kan jag pausa och liksom komma tillbaka om 2 dagar in game då eller något sånt här. Så det, jag tycker det är skitbra design faktiskt.
Ja.
Och även de här social links som är utanför spel, alltså alla karaktärer man bondar med och sånt för att få upp sin social link för att kunna fusa bättre på personas. Väldigt gripande och bra storylines med alla dem tycker jag. Så det, ja, vi har ett toppenspel att göra med här, känns kandidat så att säga. För min
det är många kandidater från Dennis, från ditt håll.
Det blir lätt så. Ja.
Ja, men, jag har spelat One Punch!
Nej, sant.
Nej, så här. Jag drog igång det. Första striden är att man ska slåss mot en stor jävla apa. Och så ska man liksom masha på slåknappen 100 gånger innan apan dör. Med One Punch Man. Och då känner jag så, nej, de har missuppfattat det här helt. Så jag stängde faktiskt av då. Oj. Så det var det.
Är det illa om du stänger av så snabbt?
Nej, men jag satt tonen fel. Ja,
ja, men det ska ju vara One Punch. Alltså, det håller inte. Då kan inte de här utvecklarna vad det ska vara, kände jag där.
Nej. De har ju hans sidekick och sånt. Kan inte man köra lite honom och sen så kommer man in med någon ulti med one panna och sånt. Så
liksom, ja, det kanske blir det lite sen. Jag vet inte. Jag la ner där.
Ja.
Jag har också provat
startskärmen plus.
Jag har också provat The Cub, Emil. Det som du sågade för några veckor sedan. Jag håller med om allt du sa. Alltså, det är väldigt fint estetiskt, men att det går i så låga frames förstör hela spelet.
Ja.
Så det var inget för mig heller.
Tråkigt.
Det är märkligt. Ja. De har
två snabba.
Den alltså.
Två snabba, ja.
Nej, det har de inte gjort. Ja. Har vi något mer innan? Jag har ett spel till innan vi kommer till the main event.
Jag har inga andra spel innan main event då.
Ja, men då får vi ta Lysfanga också. The Time Shift
Just
Warrior.
Ja.
Det här var ju ett spel som jag inte var så... Alltså, jag hade inte koll på det innan ni uppmärksammade mig på det. Sen råkade det landa hos mig och då blev det så.
Ja, det var en sugen man och så då blev det så.
Det råkade bli så. Men det finns någon story här, men det är lite som i Grand Blue, så tror jag man i princip ska klicka förbi den. Det är inte där fokuset ligger, utan det här är, alltså, vad kallas den här typen av spel? Det spelas typ som Diablo ur en sån här isometrisk vy. Och man, det är som en slasher, liksom, att du kan masha ut attacker snabbt. Och sen, hela spelet är att du kommer in i en arena och då pausar spelet. Och sen så ska du planera din route då. Alltså här, okej, okay, här till höger har jag ett cluster med fiender. Och sen rakt fram har jag någon liten miniboss. Och så uppe till höger, där borta är den flygande fiende. Okej, okay. Och sen så börjar man köra då, springer kanske. Och så har man en timer på sig. Och sen är hela poängen då det här med att The Time Shift Warrior. Att man kan då liksom... spela samma arena flera gånger, och så när du kör din första run och sen börjar på din andra run då kommer din första run som en skuggkaraktär liksom, som springer bredvid, så då ska man kombinera det väldigt mycket. Den här midibossen kanske har en shield till exempel, då får du springa fram med din första run, slå på shielden så att bossen skyddar sig, och sen andra gången då när du timeshiftar, då springer du runt bakom bossen och så slår du honom i ryggen, för där shieldar han ju inte då. Och okay. Så kan du döda den så. Och så funkar alla olika fiender på en variant då på den mekaniken. Att du måste ofta uppehålla dem på något sätt. Eller liksom slå på två ställen samtidigt och så vidare. Och sen gäller det i princip då att klara de här arenorna så snabbt som möjligt. Så man ska ju tänka ut då effektiva runs. Och sen måste man ju exekuta dem också då. För det är liksom inte turn-based eller så. Utan det är ju, man måste ju också sätta sina attacker och sina dashes och så vidare. Och det är faktiskt ett jävligt roligt och smart koncept, måste jag säga. Jag var inte sådär, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, men jag har spelat mycket mer av det här än vad jag hade väntat mig.
Positivt.
Och de är jättesmarta också, för de har, alltså, jag vet inte om de har fejkat här i spelet, men det är typ alltid så, nästan alla banor jag har kört än så länge, så är det såhär, ja, om du kan få gold rank om du klarar den här tiden, och det får man se först efteråt då. Så kan man köra om arenan om man vill ha gold rank. Men nästan alla gånger då så har jag pått precis över. Så här, ah yes, jag tog det. Tog det direkt. Och då känner man sig så jävla nöjd. Åh, ja, fan vad jag överlistade den banan. Helvete vad bra jag är. Så bara, vidare till nästa.
Ja, vad gott.
Men det är säkert inte fake. Alltså det är som en new white och sådär.
Ja, kanske. Men det är i alla fall perfekt nivå för min del. För jag har känt mig så jävla nöjd varje gång.
Såklart.
Och så är det ju, ja, man kör ju på timer då hela tiden, så det är så här på min första timeshift, ja, då vill jag hinna dit och sen dit och sen dit, och så ibland märker man, ah fuck, jag hinner inte, och så då får man tänka om the fly, så det blir rätt kul. Ja, man kan ju bara starta om banan om man inte lyckas perfekt första gången, men jag har tyckt det roliga är att försöka liksom planera ut det och få till det direkt, att det är där någonstans hooken ligger i det. Det är inte så där, det är inget snyggt spel direkt och det flyter inte perfekt. Alltså det är lite så här shaggy ibland och så. Det finns lite hemligheter på banorna, men mest är det bara transportsträcka till nästa battle arena liksom.
Ah, okay.
Så det finns alltså hooken eller uspen är ju liksom det här med timeshiftandet, allt annat runt omkring, story, presentation och så där, det är ju rätt B. Men men jag tycker verkligen att ni borde prova detta när ni får en chans för, eller en lycka. För det är kul att bara liksom prova på. Man fattar konceptet väldigt snabbt och bara köra.
Jo, men jag ska definitivt prova detta. Det var ju egentligen jag som skulle prova det, men så blev det ju så. Alltså, nej, det var jag som sa att du fick köra. Alltså, det var inte så.
Ja, nej, definitivt prova. Vi hade inte tänkt igenom riktigt alla detaljer i planen.
Fast vi har gjort det misstaget innan, så det var extremt dåligt planerat.
Ja.
Just det. Men jag tycker det låter riktigt nice. Det låter som Prince of Persia-pusslet där man ska kopiera sig själv.
Det är mycket Persia-vibes, absolut. Mm. Det är ju exakt den typ av miljö också, lite så Arabian Nights-feeling på det hela.
Okej.
Låter coolt.
Ja, men, så det kan man spana in. Jag har glömt kolla upp vad det kostar, men det är väl ett sådär, ganska billigt indiespel, gissar jag.
Mm.
Jag kan kolla snabbt, ser vi.
Emil live
googlar.
Steam-googlar.
Lyssna.
Sen vet jag inte jag hoppas inte spelet är så himla långt, eller att det liksom utvecklar sig ganska kraftigt i fiendevariation och sådär. För jag börjar lite känna nu såhär, men nu kan jag det här. Behöver jag liksom något nytt om man ska köra mer.
Ja, jag fattar. Det blir ju ofta så med de här spelen.
Ja, men det var en bra idé som är exekutad bra.
Det kostar 20 euro.
Ja, men det är rimligt. Rimligt.
Jag tycker nästan att, alltså det här är i min åsikt då, jag hatar ju, alltså jag har ju låg tolerans för story.
Ja.
Alltså jag tycker nästan på så här, ett sånt där 20 dollar eller eurospel, de har nice art style, de har satt ett koncept. Varför gör de ens en story typ? Alltså,
nej, men det är väldigt lite story.
Ge fem rader och sen kör vi. Alltså det är typ.
Det är inte så hemskt mycket story, det är det inte.
Nej.
Nej, det är tur.
Det är ett jävla tur det.
Är det dags för main event då?
Nu är det dags. Ja. Nu är det dags.
Ja.
Det lät som du skulle sätta på en jingle.
Ja.
Jag har det. Så jävla lätt.
Så jävla opassande.
Ja, men då, vad vi har kallat main event den här veckan är då Banishers Ghosts of New Eden.
Ja.
Som är ett high budget AA-spel från Dontnod.
Mm.
Som, det bra.
Där man spelar som, heter han Ray? Red heter han.
Red
McWraith heter han.
Ja.
Ja. Och han tillsammans med sin partner slash mentor Antea heter de, va? Lost nu.
Antea, tror jag.
Har vi inte gått igenom det här med namn redan? Att jag hade kunnat visa tusen gånger utan att sätta det.
Ja, men exakt. Ja, men de är då vad som kallas banishers. Och det är då människor som tar hand om spöken som har blivit fast i liksom, den riktiga realmen. Mm. Det här utspelar sig i nybyggartiden i USA, så det handlar om att man kommer till en stad som heter New Eden då, i USA, och för att man har fått liksom i uppdrag där att du ska banisha något spöke som har tagit över staden och gjort folk illa och skadat dem och dödat dem. Så det är setupen för spelet helt enkelt, och så det som händer tidigt i spelet är ju då att Antea dör i den här första encountern. Och blir själv då ett spöke. Så man står inför liksom ett moraliskt dilemma som man får ta ställning till. Om man ska hjälpa henne att resurrecta henne. Vilket går lite då emot moralen av vad man har gjort med andra. Mm. Eller om man ska liksom ascenda henne, heter det då. Att man ska se till att hon får komma till en bättre plats istället.
Mm.
Båda delarna liksom involverar egentligen samma grej initialt. Men ja, det är i alla fall... Mycket det handlar om att man ska göra moraliska vägval i spelet. De är väldigt storydrivna Dontnod i sina spel och även här då.
Mm. Det är de.
Det är setupen i spelet. Har du hunnit testa detta, Dennis?
Ja, jag har testat. Jag testade igår. Så jag har kommit precis till efter det här main event som du beskrev här då när hon dör och man vaknar upp på en strand eller en strandgrotta där då.
Ja, precis.
Så känner jag hunnit få en ganska bra bild av spelet. Jag tycker hela hela premissen och upplägget och sånt är schysst tycker jag, och det liksom utspelar sig i den här eran känns ändå hyfsat unikt. Alltså det är lite typ, det är lite typ Witcher-vibes när man går runt och liksom investigerar inne i rum och sånt där. Man ska hitta ledtrådar där det liksom har hänt typ ett, det är typ ett spöke som har mördat någon eller så här kanske. Och, men utöver det så var jag, ja, om man så, alltså jag tycker att man får ju känna lite, man får ju slåss mot lite så här specters rätt tidigt så här. Och jag kände direkt när man får börja spela att det är typ ingen tyngd alls i combaten. Det känns väldigt billigt gjort, och det är liksom så här light attack, heavy attack, charge attack, dodge parry. Alltså det känns, och parrying funkar ju typ inte, eller alltså man kan ju parrya slag, men det händer ju, du får ju ingenting av det. Alltså det är inte så att du kan göra någon counterattack eller någonting
eller så.
Nej. Så det blir lite alltså, så här, what's the point?
Emil var ju först ut med att prova detta. Vi har ju liksom haft tillgång ett tag. Och du primade oss väldigt hårt. Det här var inte något nice.
Jag sa ingenting negativt. Jag sa bara, nu har jag testat det.
Det var implied. Nej, men det, jag tycker det är väldigt, väldigt synd att det har kommit ut reviews på detta nu. För det har ju precis kommit ut liksom igår. Mm. Det var väldigt kul att ha det här snacket innan det kom. Helt ovetande. För jag förstår egentligen, eller jag håller verkligen inte med er. Jag kan tycka så här, gameplay är väl, det är väl inte det bästa jag någonsin har spelat, men atmosfären i detta, liksom mysteriet, jag fan älskar, jag tycker det här känns jävligt spännande. Jag är bara helt hooked på detta.
Men är du då primad av recensionerna? Spelade du innan recensionerna kom, eller efter?
Jag hade spelat innan det kom.
Du hörde det?
Ja,
det hade inte jag.
Nej, så det var
det
som är lite synd nu. För det hade varit mer stakes att gå ut hårt on a limb om vi inte hade vetat.
Liksom. Ja, men jag kommer gå ut on a limb ändå. Alltså ja, recensionerna har ju gett 82 på Metacritic och vissa är ju liksom toppbetyg. Mm. Jag tycker folk är dumma i huvudet. Alltså, för mig så är det så här, jag håller med om att settingen är bra. Alltså det är liksom cool setting, vad det nu ska vara, för var det 1700-talet? Eller var det
1695 tror jag man börjar.
1695, ja. Alltså jag tycker den miljön känns bra och så. Däremot så känner jag så här, som vi har sagt då, combaten är liksom bland det sämsta jag har sett i den här typen av, alltså med den här budgeten. Combaten är skitdålig. Parry är svindöligt. Den liksom, timingen suger. Den funkar inte. Dodgen är också bara så här, är det bara spamma dodge för du ska akta folk. Slagen känns inte någonting som Dennis sa. Alltså det blir också mycket så att du bara fortsätter mata på det sättet. Så jag var också, alltså första encounter kände så här, vad har de gjort med combat? Alltså jag kommer inte kunna spela det här, kände jag direkt. Jag kände det direkt, det blir ingenting typ.
Nu har jag inte spelat superlångt, så, men jag tänker att det inte ska vara så combat-fokuserat. Är ju lite min förhoppning att det är mer story.
Det,
då, men
det har jag hört annorlunda om.
Ja, det vet inte jag. Ja.
Nej, och sen så tycker jag också att det blir ofta striderna kommer liksom överrumpla dig med många fiender samtidigt. Och jag tycker liksom att hur kameran funkar och hur du dodgar och så och pacingen i combat funkar inte alls för det, utan det blir väldigt mycket så här spam dodge och sen spammar den attacker, spam dodge på det sättet. Till exempel ett annat spel som har exakt den här kameravinkeln och liknande combat men gör det S-tier är ju God of War. Och där är det en helt annan pacing. Mm. Att du typ har någon som skjuter long range, de är lite långsamma. Det är flera fiender samtidigt, men du känner aldrig att du liksom, du kan alltid som spelare hantera det på ett nice sätt i samma rytm. Liksom. Nu kan jag rusha den här killen fram här. Nu kan jag liksom slänga min yxa, ta tillbaka den. Boom, parry. Funkar skitbra. Heavy attack. Där finns det riktigt bra flow, så jag tycker det blir så tydligt att det inte finns det här. Mm. Någon combaten. Jag tycker också här, de här detektivdelarna värdelösa tycker jag. Alltså, du går in i rum och så är det bara så här, hitta här i detta stället.
Den som är guldig.
Ja, exakt. Man ser tydligt.
Ja, men exakt. Den som är guldig. Ja. Och det är bara så här, det är ingen detektiv grej alls. Det är bara så här, gå till rätt grej och klicka där. Så det är inte engagerande gameplay heller. Och sen så när du typ så ska göra såna ritualer och så där i spelet, eller typ att du ska fixa någonting, så blir det mycket som i God of War att du går in på en arena. Och sen så ska du ju liksom, där är det ju mer fokus att du ska kötta God of War. Men här är det då så, nu ska du hitta lite resurser. Och så går man runt på den här arenan i typ olika delar och bara hämtar en grej och sen lägger tillbaka den. Och bara, alltså det här var inte kul heller tyckte jag. Nu är jag inte klar än. Jag tycker också här. Jag tycker inte att storyn var bra, det som jag har spelat. Alltså jag tycker att den inte engagerade mig. Alltså jag vet, det är någonting med viben och allting.
Det är bara vibe, ja, bara atmosfär och vibe som jag går på än så länge.
Ja, ja men exakt, och den tycker jag är bra. Alltså det tycker jag är bra, och det är liksom coolt med spöken och sånt. Men deras relationship känner jag inte. Efter typ 2,5 timmar. Det är liksom, det finns inget där. Det är stendött. De kan göra slut. Så jag tycker så här, vad är det folk har sett? För att folk har hyllat storyn extremt mycket. Nästan alla har klagat på combat, vad jag har sett. Men då kan leva med det mer eller mindre. Och så tycker de att det andra är skitbra. Men jag ser fortfarande inte då hur det är ett 5 av 5-spel, som vissa har sagt på vissa sidor. Det tycker jag är så förbryllande. För mig är det som är så här, om Dontnod gör ett AAA-spel av hög kvalitet, då förväntar jag mig mer än detta. Alltså jag är besviken. Så det är därför jag är sur på det. Så därför tycker jag också det är obefogat att sätta höga betyg då, när man skulle kunna exekuta mer, tycker jag. Men det är jättekul att du tycker spelet bra, Anton. Då har du möjlighet att spela det nu.
Ja, jag kände verkligen att jag ska njuta av att spela detta. Men jag håller med egentligen om allt du säger, men jag tycker ändå det är roligare att spela lite kackig B-version av God of War än att spela Life is Strange. Alltså den typen av gameplay tilltalar mig ännu mindre. Liksom, men det var...
Det är ju typ
liksom
ingen direkt gameplay.
Nej, precis. Men det var ändå spännande. Alltså det var ju en superstory, men det var ändå ett spännande... Jag gillade ändå de spelen när jag spelade dem. Så jag har mycket förtroende för att det kommer bli någonting av storylinen här. Och det är väl mycket det jag baserar mitt hopp på. Men ja, än så länge så... Ja, jag, settingen och atmosfären liksom räcker för att carrya mig superhögt nu då, inledningsvis.
Ja, men jag är på ditt spår där också, Anton. Alltså jag kände just den här, jag blev ganska avtänd på combaten, men liksom resten av grejerna tycker jag ändå är tillräckligt bra, och jag gillar settingen och kände ändå att jag vill veta vad storyn är på väg. Och när hela det här momentet hände att hon går bort och så kände jag bara, uff, det här kan bli något, kände jag. Men jag kände också just nu så hade det här behövt vara alltså typ 3 gånger mer intressant för att jag ska liksom ta bort tid från Persona till exempel och sitta och gotta mig med det här. Men det, jag kände ändå att det finns potential för mig att plocka upp det här senare när det är downtime. Så jag är inte helt hopplös som Emil faktiskt.
Nej, men det är som vi sa, alltså jag spelar ju spel för gameplay. Alltså jag gillar ju typ en story-spel. Det är kanske 1-2 spel om året som hookar mig på storyn. Annars är det ska vara Alan Wake. Presentationen är galen.
Eller Naughty Dog.
Eller liksom Baldur's Gate. Alltså, eller Last of Us. Uncharted tycker jag inte har liksom särskilt engagerande story. Alltså, jag spelar inte det för storyn. Liksom. Det är såhär, nice.
Gör man inte.
Lite mysigt. Sådär. Så för mig är det mer såhär, det är dödtimmar. De timmarna, det är storydrivet. Om det inte då är helt
hooked. Ja, men jag köper det. Jag tycker... jag skulle jämföra. Jo, men alltså mycket Plague Tale vibes får jag första spelet så här lite att men det är inte liksom helt hemma kanske i liksom AAA-mässigt eller spelmässigt, men det har liksom en riktigt bra atmosfär och en riktigt bra.
Ja.
Jag gillar den här världen. Den feelingen har jag exakt om detta också. Även om det här liksom spelmässigt känns kanske lite mer basic då än Plague Tale, som hade lite mer en egen take kanske, men rent atmosfärmässigt är det exakt den feelingen jag får. Tycker också ansiktena sådär är väldigt snygga. Det är ju, alltså, grafikmässigt är det ju inte kanon i alla delar, men det är designat på ett sätt som tilltalar mig väldigt mycket i alla fall.
Ja, men jag tycker det också är snyggt på det sättet. Den delen är det liksom definitivt bra på.
Jag hade på känn när jag testade spelet igår, jag kände bara, fan, Anton gillar det här, det känner jag liksom. Det var,
rakt
sen visste man ju redan vart Emil låg då.
Ja, precis.
Så det,
ja, men det är bra att vi tycker så olika ändå. Det är positivt för podden.
Det blev lite tripp-trapp-trull med det här spelet, en är helt negativ, en är lite mitt emellan och en är lyrisk. Eller lyrisk,
för mig är detta typ, för mig är detta typ så en svag sexa, om jag skulle spela, alltså, nu har jag inte liksom ork och tid, men skulle jag köpt spelet och jag har spelat igen det, så hade jag bara känt så. Fy fan. Det var liksom wasted money.
Ja, men det är väldigt kul. Det är inte så ofta vi tycker så olika ändå. Så det
var spretigt.
Det kanske blir mer här nu. Ja, men det det är i alla fall värt att hålla koll på det här tycker jag. Vi får följa upp. Jag är inte inne i riktigt något sån här megaprojekt på samma sätt. Så jag har nog lite utrymme
skönt
för detta. Hoppas jag.
För dig.
Ja.
Ja. Jag har dålig koll på raden också om jag ska vara ärlig.
Ja, jag har radar.
Ja, är det dags för radar eller har, vi något, har du något mer du vill säga Dennis innan jag jinglar?
Jag tror du skulle jingla mig då. Jag tänkte bara, har vi något pris på det här spelet? Jag har inte riktigt koll på vad det kostar. Är det fullpris eller är det 600 liksom?
449, är det inte det?
Ska vi ta upp Steam och kolla?
Jag tror fan inte det är så billigt.
Det kostar 50 euro på Steam.
Ja, det är okej, det var nästan där då.
Ja.
Det är säkert 549 fysiskt här. Då,
typ. 719 på PlayStation Store.
Oh, jävlar.
Ja, jävlar.
Ja.
Det är för mycket.
Det är mycket.
Det blir men då kan vi gå till radarn.
Ja!
Oj. Vad är det för datum?
Banshees kan jag säga. Kostar fan 69 på Eleganten också. Det är
jävligt
tok för dyrt.
Ja.
Orimligt.
Men då är det ett 5... Nej, det är inte 5. Det måste vara ett 60-dollarspel då.
Ja. Ja, det var...
Känns det
som. Då gick min hype ner lite för er... För er köprekommendationen. Men nu går vi till raden.
Ja, vi har...
Kanske reback på det också.
Ja. Ja,
det kan du nog hamna i, känns det ju som. Även om du har fått rätt bra betyg. Men nu på fredag den 16 imorgon när det här släpps då, så har vi ju två släpp här då. Och då har vi ju Skull & Bones då, är ju det stora heta för veckan här. Den som släpps, det står kvar att det släpps till Stadia, men det gör det nog inte. Skulle jag inte.
Oj vad sjukt, står det?
Ja.
Den är nog inte uppdaterad på länge.
Nej, det känns inte så. Men utöver det är det ju bara PS5 och Xbox Series och PC då. Så inte PS4 och One. Är ni taggade? Efter betan? Eller känner ni att ni har sett det som spelet har att erbjuda redan?
Alltså jag kommer inte spela mer. Så är det ju. Men det är ju, ja, nej. Det finns för mycket.
Ja. Jag vill gärna spela mer.
Ja. Jag är ju sugen på att testa det, men jag har väldigt svårt att se att det är för mig. Jag tyckte ju personligen inte, jag tyckte ju att det här med skeppen var det sämsta i Black Flag, till exempel. Så jag tror inte det är...
Då är det nog inget för dig.
Nej, det känns så. Men kul att testa. Något som jag också hoppas att vi får testa är Mario vs. Donkey Kong som släpps på fredag.
Var det en remake eller vad var det? Var det Game Boy
Advance-spel? Det är en remake på ett Game Boy Advance-spel, ja, precis. Och jag har faktiskt tagit och testat demot som finns på detta. Och jag måste säga att jag är positivt överraskad än så länge. Men jag ska inte säga mer än så.
Nej, vi får se då. Spännande.
First progressen över där också, eller?
Jag tror faktiskt inte det.
Det tror jag. Känns det väldigt svårt att se.
Ja. Det var det.
Om man skriver in sina 10 första friend codes så kom progression vidare.
Ja. Fan vad friend codes är dåligt.
Ja, det är helt insane.
Det är helt sjukt att de jobbar med det fortfarande.
Ja.
Ja, det får de ta bort på nya konsolen.
Mm. Ja, då är det mix, vet du. Då är det mixar man och matchar alla tillsammans.
Just det. Ja,
hade jag hade mer ingen... eller var det?
Nej, jag hade ingen mer på Arlan. Det är rätt tomt.
Det var väl ändå
det är tomt.
En god
det är liksom veckan efter där som nu kommer in mycket gott.
Men det kan vi ta.
Jag ser fram emot Last Epoch.
Vad var det för något nu igen?
Det är ett sånt Diablo-spel.
Ja, just det.
Men det verkar vi inte få.
Nej, det verkar snart med det. Men får jag dra en liten sista jingle för er också då? Kan vi hinna med här den här veckan?
Ja. Självklart.
Oh, nu är det dags för SteelSeries igen. Nämligen Arctis Nova 7P som vi har haft att prova. Är det inte så, Dennis, att du har de här också?
Jag har... 7P plus på mig just nu.
Even better.
Det är jag har kollat upp vad som är skillnaden och 7P plus har lite bättre batteri och är lite nyare. Liksom.
Okay.
Det är skillnaden.
Ja, de har väldigt bra batteri.
De är släppta 2022 och 2023 respektive, tror jag. Men jag har provat 7P och liksom, jag har kört mina alltså så här SteelSeries Arctis 7 heter de väl. Det här är ju Arctis Nova då, eller Nova. Jag har ju kört de gamla Arctis på min dator i flera år. Så man vet att de är bekväma, liksom, de sitter bra. Man har den här bandet över huvudet som är SteelSeries grej. Som,
ja.
Jag undrar om de har patenterat det, eller, för det är ju jävligt bra. Jag fattar inte varför inte fler gör det. Men den här, och den har liksom dual audio som jag gillar, fungerar skitbra. Man kan lyssna bra på podd och man kan koppla det till PS5 direkt. Och det är också jävligt skönt, för det här är liksom ett tydligt headset. Det är liksom, det är ingen jävla swipe-kontroller. Det är tydligt märkta knappar på allting. Så här. Här är volym upp och ner på det här snurrhjulet. Här är on-off-knappen. Här är bluetooth-knappen. Alltså det är universalsymboler på allting. Väldigt skönt. Man bara fattar hur allt funkar direkt. Det är en jättebra aspekt. Sen, de låter jättebra tycker jag. Ska jag vara kritisk mot någonting, så är de kanske, alltså jag tycker så här, de är lite mindre sköna än vad mina gamla Arctis var. Mm. Alltså de trycker åt liksom lite mer runt öronen på något sätt. Jag vet inte vad du känner, Dennis. Vad tycker du om komforten i dina?
Nej, jag tycker de är jättesköna. Nu är det länge sedan jag spelade med dem, men när jag har suttit med och liksom klippt podd i flera timmar och så tycker jag inte det blir jobbigt någon gång. Liksom. Så det är inga konstigheter.
Ja, nej, men alltså, jämfört med andra headset så är de väldigt sköna. Mm. Alltså, de är högt upp liksom, i listan.
Absolut.
Men det är, jag tycker mina gamla SteelSeries kanske är lite bättre. Så det är en liten kritik man kan ha. Men de här låter ju fruktansvärt mycket bättre. Men de är ju för gaming. De här 7P-varianten då är för PlayStation, som P1 för, står för. Sen finns det en 7X då för Xbox till exempel. Så jag har ju provat dem här på PS5 och det låter alltså skitbra i spel och sådär. Sen har jag inte liksom lyssnat på så mycket musik och så i dem. Men de är ju inte gjorda för det. Det är ju inte där. Det står ju också på dem att det är för gaming de är gjorda. Men det är generellt skitbra ljud. Det enda, jag har stört mig svinmycket på en grej, och det är för att det är liksom, när du stänger av och sätter på hörlurarna så gör du det liksom med on-off-knappen, men då aktiverar du inte bluetooth och du stänger inte av bluetooth när du stänger av hörlurarna. Och i början fattade jag inte riktigt, eller jag var liksom så här, jag har inte varit med riktigt som något headset som har gjort det innan. Så jag var så här, vad fan, när jag stänger av headsetet så vill jag att allt ska stängas av, tänkte jag. Men sen har jag ändå insett att det finns fan rätt mycket fördelar med att det är separat, för man sparar batteri då, ibland drar jag inte igång det om jag inte ska lyssna på någon podd. Och ibland vill jag att podden ska fortsätta lite längre kanske när jag har, liksom, eller ibland vill jag aktivera det mitt i. Så jag tycker det funkar rätt bra med att det är en separat knapp för det. Det är ändå liksom absolut inte för mycket knappar, så det gör ingenting. Men det var bara, det blev inte helt idiotsäkert kände jag, för jag kände mig lite som en idiot med den aspekten i början.
Men vadå, stängs det inte av heller när headsetet stängs av? Så
nej, då stängs det bara av då din connection till PS5 då, eller där du har satt i USB.
Jaha.
Dongen,
den kopplas ju med dongel.
Jaha. Ja. Intressant.
Okay.
Ja, så det var lite ett nytt upplägg, men inte så dumt egentligen. Ju mer jag har provat det, desto mer vän har jag blivit med det. För det är en väldigt bra grej. Jag liksom, när jag drar igång mitt PS5 så är jag ofta uppkopplad med mina AirPods, lyssnar på någonting i öronen samtidigt. Man måste ju alltid ha någonting i, så vet ni.
Såklart,
ja. Och då med vissa andra headset som då aktiverar bluetooth, då kan det vara så att de bara liksom går in och tar över vad jag lyssnar på med det headsetet. Och så är det ju ofta då att har man flera devices kopplade så bara ibland så går de in och kör över. Och ibland kan det ju vara störande. Här är man ju lite mer då, alltså det blir som en mer agens att men nu vill jag verkligen ha bluetooth-grejen, då sätter jag på den. Så det, jag tycker det finns en poäng i det. Jag tycker det här är ett skitbra headset. Och vi rekommenderade ju det här, det var ju en lyssnare som köpte det, Dennis, när vi skrev om detta på Twitter ju. Det var väl i mellandagsrean tiderna, har jag för mig.
Ja, precis.
Men det är ju liksom en stark rekommendation. Det är ju de här, eller InZone, Sonys egna, som jag tycker är de bästa för PlayStation.
Ja, InZone är väldigt bra.
Ja.
Nej, men jag tyckte också det, att de funkade väldigt bra. Jag hade den gamla, alltså när jag började spela på PS5 hade jag ju de gamla sjuorna, och de funkade ju också bra på PS5. Så jag kan tänka mig att det här är ännu bättre då. Kul med dual-grejen, det behöver du.
Ja, jag älskar det. Och det är perfekt volymmixer. Det är också varierande kvalitet på olika headset. Men här är, de har satt det, verkligen. Så det är mycket bra, mycket stark kök. På rekommendation. Och man kan välja då plus eller inte plus. Alltså det verkar inte vara någon jätteskillnad. Så köp den som är bäst deal, skulle jag säga. Alltså,
känns som
prisjakta det. Båda och köp den som går ner mest eller verkar vara rimligast. Ja, men det var nog. Tack för mig där, tror jag.
Tack för dig. Tack för att jag flika in då att jag har spelat med mitt Pulse Explorer Wireless.
Ja!
Ja.
Jag har testat dem länge nu. Mm. Alltså jag tycker det är, ja, de har växt på mig extremt mycket. För det som är bäst är att man kan ha en plopp i och ha det andra fritt. För alla som vet, de som bor med någon, de vet att ibland så frågas det saker. Och ibland då så hör man inte det när man har headset på sig.
Nej, men det är faktiskt en liksom, aspekt jag saknar mycket med headsets.
Ja. Alltså ibland måste jag nära att vara ute. Så är det bara. Mm. Ja. Och då är det perfekt att bara ploppa igen. Och så funkar ju micken på båda också. Om man snackar lite gött så no problem. Och så det finns det volymknapp på båda också. Det är jävligt smidigt. Och de sitter också lite bättre i ett öra för mig. Så då kan jag alltid köra det om jag bara kör en.
Mm. Ja, vad bra.
Så det är jävligt gött faktiskt.
Ja, men du är lite mer high på dem nu då. Jag alltså, skämde ut mig lite när vi pratade om de här senast. För jag sa ju det här då att liksom, mina hörlurar liksom aktiveras inte när jag sätter igång dem på PlayStation.
Nej.
Och så fick jag en utskällning då. Det gör de visst, det är en setting. Men jag tycker, alltså SteelSeries sådär, man kan ju ställa in en setting att den tar så här senaste devicen. Men då funkar det så att då blir det alltid SteelSeries-lurarna oavsett om de är igång eller inte. Så för mig då tycker jag inte... Ja, precis. Och det är ju, då funkar det ju inte, tycker jag. Men det funkar ju då med de här Pulse Explorer istället. Att de tar över när de startas.
Ja. De är inte ens en option. Alltså jag har ju, man har ju en dongle i där, men det är inte ens en option att välja dem om jag inte ploppar in i annat. Och då blir det automatiskt den. Så det är seamless.
Fan, vad nice.
Och det är en sån, alltså det är en sån liksom guldkant som jag älskar. Det är inte världens grej, men det är ändå... Oh, jag bara drömmer om
det. Ja, det funkar jävligt bra. Det är faktiskt...
Ja, jag har tänkt på det här länge och väl. Oh, fan, jag skämde ut med det när jag sa att det inte. Och sen så, fan, det funkar ju. Ja, det var roligt. Får följa upp.
Steppa upp, Anton.
Ja.
Innan vi går så tycker jag att vi ska säga att vi har en Patreon också som man kan stötta oss på om man tycker att vi gör ett bra jobb.
Ja, det har vi inte nämnt innan, så det är bra att du tar upp det.
Vi har en ny Patreon. Nej.
Nej, men, det var länge sedan vi fick någon ny nu, så det vore trevligt. Får dra en liten jingle igen.
Det vore trevligt, ja. Nej, men man kan stödja oss på patreon.com/gotipodden. Så finns det olika många tiers där man kan välja på.
Får man gärna göra.
Ja. Hoppa in på Discord också.
Ja!
Ja, det här är trevligt.
Det är gott snack.
Då tackar vi. Hörs vi?
Ja,
det gör vi.
Ha det gott!
Ha det! Hej! Spela massor.
Tänkte du säga det?
Jag får en sån tvångstanke varje gång att säga det.